välkomna till boktokiga avsnitt 23 och god jul. Kan vi börja med att säga direkt, hur är läget?
God jul allihopa. Jo då, läget är fint. Börjar timme nummer 5 nu med poddinspelning idag. Så det är mastodontdag idag för min del. Perfekt. Så sprid den här podden nu för fan så att jag kan sluta jobba och börja med det här istället. Om man ska lägga så mycket tid.
Jag sitter här med ett glas julmust och firar julen.
Åh, oh. Härligt. Men då är du uppvärmd och liksom igång nu, Anton. Så att du verkligen kan börja leverera.
Amen.
Perfekt. Men vad kul. Det blir årets sista reguljära avsnitt. Eller det sista avsnittet överhuvudtaget. Vi lär ju inte sitta och spela in någonting på mellandagarna.
Nej, det blir det inte. Jag kan säga det nu.
Så det känns kul. Och jag fick faktiskt, det här kanske egentligen är för nästa avsnitt. Men jag fick den här Spotify Wrapped för vår podd.
Oh, just det.
Ska vi ta det nu eller ska vi spara det?
Vi vet ju att de riktiga lyssnarna inte är på Spotify, det vet vi ju. Så.
Nej, men det säger ju någonting ändå om utveckling på Spotify.
Jag tycker vi tar det. Ja, okej, okay, ja. Vi tycker vi sparar det.
Ska vi spara? Spara.
Ja.
Okej.
Okay.
Okay. Vi sparar det. Så att extra anledning då, om man vill höra om all statistik och sånt, då är det extra anledning att lyssna på nästa avsnitt. Kan ni stänga av nu? Men om ni vill höra om böcker, då är det här avsnittet ni ska lyssna på och alla andra. Så. Och jag misstänker, jag skulle tro att vi i vanlig ordning har en del att snacka om idag. Men kanske inte riktigt lika mycket som vanligt. Eller? Kanske, jag vet inte.
Ja, jag har 6,5 bok. Mm. Den här gången.
Jag har kring 5 där någonstans.
Kring 5, okej. Okay. Jag har 6,98. Jag har 200 eller så här, mobilsidor kvar på en bok. Men jag säger att den är klar. I alla fall. Så att jag har 7. Ja. Har jag. Så att, det har vi att snacka om idag.
Det har vi.
Har vi något allmänt vi vill prata om innan? Vi pratar aldrig om sist. Faktiskt, det har ju kommit det här Goodreads Choice Awards. Har vi pratat om? Det har vi nog inte pratat om, va?
Nej, det har vi inte snackat om.
Kanske vi inte gjorde. Nej.
Nej.
Jag vet inte om vi tog det förra året i årsavsnittet eller om vi...
Nej, jag tror vi pratar om det någon gång. Jag tror aldrig vi pratar om det samlat. Men man kan ju konstatera att den här snuskboken som du läste, den nya hypeboken Fourth Wing, har ju bland annat vunnit. Och de vann en ny kategori. Och det här tycker jag är riktigt bra, vill jag bara säga direkt. Man har infört en ny kategori som heter Romantasy. Som är då en blandning mellan romance och fantasy.
Mycket
och
bra.
Det,
mycket
det tycker jag är mycket bra. För att de senaste åren så är det har alltid varit så här snuskböcker som har vunnit. Liksom, det har blivit mindre utrymme för riktig fantasy. Men nu har då alla de här Sarah J. Maas och liksom liknande så här TikTok-fenomen fått sig en egen liten fantasi. Så de som vill liksom läsa snusk i alvformat kan göra det. Och så kan då de andra som vill läsa fantasy kan ändå få en egen kategori. Så det tycker jag är jättebra.
Ja, men det är någon klok som har tänkt till där. Och den har ju blivit en riktig sensation, den här Fourth Wing. Och tvåan har ju kommit ut nu också. Jag tänkte jag ska ge mig på den snart.
Okay. Tyvärr vann ju inte. Jag röstade ju på Tress of the Emerald Sea i Best Fantasy. Och den kom två. Och den som vann är, som ofta brukar vinna, det är ju Leigh Bardugo då, som har skrivit Hellbent.
Mm. Ja, inte läst.
Hon är ju ganska bra. Det är hon som har skrivit Six of Crows bland annat. Så hon är ju bra.
Ja. Det är riktigt bra böcker.
Men det här, det är hennes, tror jag, urban fantasy-serie, den här Hellbent. Eller om det är en helt... Nej, det är Alex Stern. Så det är den bok nummer ett som heter Ninth House. Som släpptes för något år sedan. Men jag har inte läst dem. Det är lite mer, det är urban fantasy.
Eller som man också kan säga, den sämsta typen av fantasy.
Ja, precis.
Om den genren.
Det är så, om man egentligen inte vill läsa fantasy men ändå tvingas göra det, så kan man läsa det.
Så att, det låter som något för mig då.
Ja, lite.
Men annars, jag tycker det är kul med de här Goodreads Choice Awards, för att det är ändå så, alltså, man får ju lite inspiration tycker jag. Jag brukar ändå varje år försöka läsa den som har vunnit, alltså den som har vunnit respektive huvudgenre så att säga. I fiction, som väl ändå är den tyngsta genren, det var den här Yellow Face av R.F. Kuang. Som ju skrev den här Babylon-boken som du pratade om för ett antal avsnitt sen.
Ja, Jag har ju läst alla hennes böcker tidigare. Den har, jag har tänkt läsa den här Yellowface också.
Ja, jag tror att jag hade med den på mina böcker på de som jag ville läsa som kommer i år. När vi pratade i januari förra året.
Mm, kan ha varit.
Mm. Ja, men det
ja, den verkar det väl inte vara så mycket bekant. Fantasy dock. Det är väl mer som hennes Nej. Tidigare böcker då. Utan,
precis. Ja. En riktig bok eller vad man ska kalla det.
Riktig fiction.
Så det är kul. Så kan man gå in och kolla. Och Britney Spears memoir vann ju där. The Woman in Me. Och dessutom så vann ju faktiskt David Gran. History of Biography. The Wager.
Jag, jag röstade på den. Även om jag inte var superförtjust i den så gillar jag ändå anslaget.
Man röstar ju alltid på en bok som man har läst.
Ja, det blir så.
Alldeles oavsett vad man tyckte om. Jag hade bara läst en av böckerna som var nominerade i år. I science fiction vann ju T.J. Klune's The Lives of Puppets, som jag inte har läst. Däremot har jag läst hans två andra största böcker då. Den ena är ju House in the Cerulean Sea. Sen har han gjort en annan också som jag inte minns vad han hette, men som typ är lite samma grej fast som sitter Tears och filosoferar om döden. Han är också omåttligt populär, får man ju säga.
Ja, det måste du läsa, Sebbe, den här nya.
Ja, jag får nästan
det. Är något för dig.
Jag får ta den smällen för poddens skull. Men ja. så var det med det. Det kanske räcker för nyhetssegmentet då. Ska vi gå vidare till the meat of the show?
Ja, det tycker jag.
Kanske är dags för det.
Jingle.
Rulla jingle, Anton.
Nej, jag har ingen än. Det får bli jingle. Så rullar vi.
Ja, okay. Härligt. Vill någon av er börja?
Jag tänker att du som har flest böcker börjar.
Mm. Jag tänkte att jag precis hade snackat massa. Men jag fortsätter gärna. Men...
Du gillar din röst.
Ja. Ska jag börja med jag ska inte börja med för mycket hype. Men jag har läst en bok som heter Rosianna. Är någon som vet vad det är för bok?
Nej.
Det låter inte som en hypebok.
Nej, det är absolut inte. Det är den första boken i Beck-serien. Visste ni ens att det var en bokserie? För det visste inte jag.
Jo, jag visste att det var en bokserie, men jag har inte läst någonting av det.
Nej, och det är Maj Sjövall som har skrivit den. Eventuellt med en annan person. Och jag lyssnar på ljudboken från 1991 en inspelad. Och det är riktigt så här tråkigt ljud. Man hör att det är en gammal inspelning. Inte så krisp. Och det här är ju egentligen inte något... Ja, så jag har aldrig sett en Beck-film. Jag tror att jag inte gillar Beck. Men jag, som jag aldrig sett kan jag inte veta. Men det är ju som ni vet inte riktigt min genre.
Du har väl sett det flasha förbi i alla fall någon gång.
Alltså jag vet ju att det finns filmer som heter Beck. Och jag vet ju att Gunvald Larsson finns med. Och att det är, alltså så. Men jag tror inte jag har sett en film. Och åtminstone inte en hel film. Så jag vet ju ingenting om serien eller karaktären eller sådär. Men däremot så var det så att vår goda vän Susanna, shoutout till dig som är med i Malmö stadsbiblioteks fantasybokklubb. Vi kommer återkomma till den sen. Hon sa att hon hade lyssnat på, för hon lyssnade också på Biblio nämligen. Hon är precis som jag också en snåljobb. Och då sa hon att den här fanns och, när vi träffade senast och att jag skulle lyssna på den. Så nu har jag gjort det, precis som jag misstänkte så var jag inte jätteförtjust. Men boken handlar om, det handlar om Beck, Martin Beck då, som är polis. Och det handlar om att han och hans kollegor utreder ett mord i Motala. För de har hittat en kvinna, en naken kvinna som de hittar ute då i Motala ström. Och de vet inte vem det är, eller var hon kommer ifrån, eller hur hon har dött i princip. Man tror att hon har dött någon form av strypning. Men de kan inte identifiera personen. Så man har i princip inga ledtrådar, man kan inte göra någonting. Och sen så efter ett tag så får de då veta att det är en amerikansk medborgare som saknas, som passar in på signalementet då för den här personen. Och att hon antagligen har funnit sig på en turistbåt då som har kört förbi Motala. Och efter det så börjar man då utreda och liksom hitta en misstänkt. Och ja, alltså ganska classic egentligen, men lite mer fokus kanske på polisarbeten i många andra deckare. Ganska trist. Men
vad heter den, Rosianna eller vad sa du för hette?
Rosianna. Men nervkittlande slut. Det gillar jag. Det var lite spännande.
Okay.
Men jag kommer inte fortsätta läsa vidare och det gjorde sig ju inte bättre heller att det var en riktigt tradig röst som läste upp den. Det var någon
alltså inte den boken du inte hade läst klart.
Det är inte den. Nej. Den här har jag lyssnat klart. Den var ganska kort också, typ 6-7 timmar eller något sånt, så att det Men ändå inte värt det, tycker jag. Men andra, alltså det är ju kanske en del av deckarhistorien. Du borde ha läst den, Mattis, som du gjort anspråk av att liksom läsa de huvudsakliga serierna.
Ja, jävlar, den har skitmånga röster på Goodreads. För att vara svensk litteratur, liksom. Så det, ja, det här var helt missat. Kul.
Två frågor har jag. Var Gunvald och alltså Beck och de karaktärerna med, så vad har du för bild nu liksom av dem?
Beck var med, Gunvald var inte med. Och jag tyckte alltså Beck var ganska så här slätstruken och tråkig. Alltså man fick inte veta så mycket om honom. Man fick veta att han hade ett förhållande. Han är gift, han var verkar inte så jättenöjd med det. Men det är typ det jag vet. Och han verkar ju vara bra på sitt jobb liksom, och han är bra på att förhöra misstänkta. Men nej, det var inte så jättemycket karaktärsutveckling och så upplevde jag.
Det är väl inte jättemycket i serierna heller. Var grannen med?
Det var min fråga också. Grannen med nackkrage, var han med?
Nej, inte vad jag minns. Det var ingenting som gjorde något intryck på mig i alla fall om han var med.
Ja, man får kanske ta och testa och läsa den då. Om den var kort. Men man kanske ska läsa den då och inte lyssna om det var dålig audiokvalitet.
Ja, men kanske. Jag tyckte inte det var en bra ljudbok.
Nej. Ja, då tar jag nästa. Tar kommandot här. Jag kör en snabbis då. Innan jag började i podden här så har jag ju liksom haft lite som jultradition att jag har alltid läst Harry Potter i december innan julen. Lite som en julkalender.
Ja, första boken?
Jag har läst alla. Eller lyssnat på alla.
Jävla.
Alltid de senaste 5 åren har jag lyssnat på alla böckerna. De är rätt korta.
Vadå, fyra, fem och sexan är väl typ sådär 30 timmar, är det inte det?
Nej, det är de inte. Nej.
De tidigare är ganska korta, men de blir ju den sista det, 700-800 sidor och sånt.
Ja, men det är typ så storlek 20 i böckerna också. Så att de är rätt så lättsmälta och man kan lyssna på dem lite, bara ha dem på när man går runt och fixar sånt inför julen. Så att jag har kört det tidigare som ett litet projekt. Tradition. Ja, och det har jag hann jag inte med då förra året när jag hoppade på. Så då gjorde jag inte det. Och sen nu i år så kände jag att jag inte hade med det heller. Men jag tog och lyssnade på ettan. Så jag har lyssnat på Harry Potter 1. Behöver inte prata så mycket mer om den boken. Jag tror att alla har läst den och de flesta vet.
Kan du beskriva handlingen lite? Ja.
Och hur saker karaktären och sådär. Så berätta lite mer.
Ja, nej, men så den här har jag lyssnat på och jag tror den var 7 eller 8 timmar.
Du med... svenska, engelska eller?
Jag körde faktiskt på svenska nu. Jag har kört både på svenska och engelska. Men jag tror att det är typ Björn Kjellman som läser upp det på,
ja, jag ser det
på svenska. Så att, han är ganska nice att lyssna på. Och sen så med lite ramp up speed också så tar det ju inte mer än en eftermiddag liksom. Så att... Det var ett eftermiddagsprojekt där en dag i december för att få lite julstämning. Så det var därför jag sa 5-ish böcker, för den räknas ju liksom inte riktigt, känner jag.
Okay. Håller den fortfarande?
Ja, alltså det är mest nostalgi och sånt, men den första boken är ju inte jätte... Alltså, de andra är betydligt bättre och så. Den första är lite mer barnboksaktigt så.
Men... Jag var sugen på att läsa honom. Jag var ju riktig Harry Potter-nörd som barn. Alltså jag vet inte hur många gånger. Jag har läst ettan säkert 15 gånger.
Ja, men det är samma här också.
Ja, det har man. I vår ålder har man väl det. Emma brukar ju lyssna varje år fortfarande. Hon plöjer igenom dem.
Rebecca har inte läst dem ens. Det är så att jag ibland funderar på om det verkligen är någon för mig.
Jag förstår att det inte har blivit något giftermål där, Sebbe.
Vi har ingått någonting betydligt viktigare än giftermål. Vi har gemensamma skulder. Vi är fast för livet.
Ja, men du har det ju det perfekta sen. Om ett par år så ska hon läsa högt för Noah, så får hon läsa igenom alla böcker.
Ja, jo, men faktiskt. Eller jag kan läsa den för dem båda. Hon har inte sett Sagan om ringen heller. Så att det finns mycket brister där i hennes
allmänbild. Ja. Ja, Anton, vad har du till oss?
Ja, vad har jag till er? Jag kan börja med Charlotte Kallas bok som jag lyssnade på. Skam, den som ger sig, heter den.
Du har kört mycket biografier nu.
Ja, men jag kom på så här, ja, det är väldigt enkelt att lyssna på när man, man behöver inte koncentrera sig i någonting när det är biografier. Så det lämpar sig väl som ljudbok, har jag märkt. Mycket, mycket bättre än mina fantasyböcker som jag hellre läser då. Men det har blivit en del sånt här. Men den här, alltså, Charlotte Kalla läser in den själv, så det är väl trevligt, men det var
är det med hennes dialekt?
Ja, men jag tycker det funkade. Man har ju ändå en relation till hennes röst, tycker jag. Eller jag har i alla fall sett henne mycket åka skidor och i olika tv-soffor och sådär. Och hon gick igenom sitt liv liksom från början till nu. Men ja, mycket om karriären då. Men det var verkligen ingenting spännande. Inga bomber direkt eller sådär. Men hon berättade om hur bra hon var på att träna och att hon tog lite nytt koncept i Sverige och sådär. Så det är 2 av 5. Inget jag tar med mig.
Nej. Jag hörde någon annan som pratade om den också som inte var så imponerad. Så att det var precis vad man tänker sig att det ska vara och det finns liksom ingen riktig sensation.
Om jag hade skrivit hennes bok hade den blivit exakt så här också, tänker jag. Alltså den var verkligen exakt så som jag hade väntat mig. Varken mer eller mindre.
Så som du hade skrivit den?
Ja, men om jag bara wikipedierat henne lite och sen gjort en bok om det.
Ja, okej. Ja.
Men var det liksom bara fakta. Det här hände, sen hände det här, sen hände det här.
Ja, typ. Och sen berättade hon så här, ja, min farmor var med när jag var liten på julafton. Alltså det var typ sådana grejer som var nytt då. Alltså lite så här, ja, min
farmor min var på julafton.
Nej, men när jag var liten var jag hemma hos min farmor på julafton. Och mina föräldrar skilde sig när jag var i liksom vuxen. Och, ja. Det var lite sånt. Men...
Är det Kalla som har pratat om det här att hon tycker det är dåligt? Typ att de inte fick lära sig mer än Kalli och sånt. För det är någon av de här skidåkarna som liksom pratat just om att man liksom att Sverige typ mer eller mindre utrotar vissa alltså andra kulturer uppe i norr. Det kanske inte är Kalla. Jag för mig att det är hon liksom som har gått ut och pratat lite om det.
Det var väldigt lite om det då. Alltså om det här Tornedals finska. Eller svenska heter det kanske. Och så. Men det var väl, alltså det hade varit intressant att höra mer om. Men det var bara breezade hon förbi väldigt snabbt i början.
Fattar.
Okej. Ja, Sebbe.
Ja, nu blir det hype. Men inte superhype, men det blir hype.
Är det shirt?
Nej. Jag sa precis att det inte är superhype.
Nej, jag
får du lugna dig. Jag har läst Daisy Jones and the Six.
Ja, det här är hype för mig i min bok. Ja.
Vem har skrivit den? Anton, vet du det?
Taylor Jenkins Reid.
Korrekt. Anledningen till att jag frågade var för att jag hade glömt notera det och kunde inte komma på det. Så det var bra att du hade koll. Men det stämmer.
En stor favorit. Carrie Soto is back. En av våra bästa bokklubbsböcker.
Seven Husbands of Evelyn Hugo hette väl kanske hennes allra mest hypade. Men den här då, Daisy Jones and Six, det är lite samma stuk. Men istället då följer en sportstjärna eller liksom en Hollywoodstjärna så följer de ett band. Och då är det typ så att den skriver som om det är det hade kunnat vara liksom en dokumentärbok om ett riktigt band då, men det är fiktiva karaktärer. Men som ändå utspelar sig alltså, i samma liksom tid som man tänker sig att ett, liksom ett hypat rockband hade utspelat, men typ 70-80-talet utspelar sig om jag inte minns fel. Och då är det då The Six som är ett band som består av 2 bröder och några andra då som har ett ganska bra band. Frontfiguren är väldigt duktig på att skriva låtar och sådär. Och sen så har vi Daisy Jones som är, hon är en sensation liksom, men hon är solo-tjej. Och sen så slås de ihop och blir någon form av superband. Och så handlar det mycket om deras kreativa process och om relationer, om deras olika problem. Liksom båda har mer eller mindre problem med droger och alkohol och liksom olika typer av beroende. Och sen hur det är då, hur deras resa där, hur det tar sig uttryck i deras musik. Och jag tyckte den var riktigt bra. Jag lyssnade på den på ljudbok på svenska, vilket kanske egentligen inte är optimalt, men det var kul.
Ja, det tror jag funkar.
Nej, men det som var kul, det var att det var massa olika personer som läste in. Så alla olika perspektiv har olika röster. För det hade inte funkat med en person som har läst allt, det hade varit riktigt trist. Men jag tror det var 6 eller 7 olika personer som var liksom del i den här ljudboken och läste upp de olika perspektiven.
Det är skitbra när de gör så. Det är väldigt ovanligt på svenska, men det är rätt så många nya, alltså engelska ljudböcker som kör det greppet. Det är jättebra, tycker jag.
Och i en sån här bok måste man nästan ha det, för att grejen var annars så ska man då kapitel så ska någon då säga liksom namnet på personen för att man ska veta vem det handlar om. Men ibland liksom så var det väldigt korta liksom instick från olika personer och så här, för det är, jag kan tänka mig att om man haft den fysiska boken att det liksom ibland ser ut som att det är typ som en intervju. Att hon säger någonting, någon annan säger någonting. Och här, det enda sättet att liksom märka vem det var som pratade var ju från de olika rösterna. Och det funkar nästan alltid jättebra. Sen var det vissa röster som var väldigt lika. Så ibland så fattade jag inte riktigt vilka det var. Men det var kul. Det var liksom en ny upplevelse för mig. Och jag tyckte boken var jättebra och verkligen charmig och trevlig och bra karaktär och väldigt bra uppläst. Så att 5 av 5 toasters på den faktiskt.
Åh! Ja, jag tycker inte den är lika bra som Seven Husbands till exempel, men jag tycker den var jättebra också när jag läste den, verkligen. Mm. Det är lite Fleetwood Mac-inspirerat, så det är ju liksom den eran och den musiken. Det finns ju en serie, tv-serie på Amazon Prime också, som är bra faktiskt.
Som baserat på den boken?
Ja.
Okej.
Okay. Så kan du se, Sebbe, om du får mer smak.
Ja.
Mm. Sen är det ju slutet av året också, när vi, det var i december förra året vi hade Carrie Soto, och då utgav du det för din tennisvetskap där med Djokovic och sa att han skulle vinna någonting i nästa år. Jag kan då bara meddela att han vunnit 3 Grand Slam-titlar, 52 vinster och legat
han vann inte år. Alla i alla fall. Åh, jag var så jävla glad när han torskade den där. Fan vad skönt det var.
Men, lite.
Det var fel.
Men har han vaccinerat sig än? Det är...
Nej.
Tror jag inte.
Absolut inte.
Men nu börjar han väl, ja, det är mycket snack om nya tennisstjärnor nu. Hoppas han bryter ett ben snart, så det är över.
Ja, du la ju bett som du förlorade inom 2 veckor i alla fall.
Ja, det gjorde jag.
Yes, men då kommer vi lite på de riktiga böckerna för min del. Och alltså Harry Potter-boken var ju bara en liten sån, en eftermiddagsläsning, så jag var inte säker på om jag skulle ta med den. Men jag har ju lite tema såklart då. Skulle kunna ingå i det andra också. Det är så att jag har läst då 4 böcker som jag ska ta upp, och det är någon som dör i varje bok.
Ja, det är ett brett tema.
Men det är alla 4 böckerna är verkliga händelser i alla fall. Och jag börjar med en författare som jag ska prata lite om, som heter John Krakauer, något sånt.
Okay.
Ja, amerikansk författare. Jag kommer till det. Amerikansk författare som var typ journalist, frilansjournalist, och som började klättra när han var liten. Och ja, tyckte om friluftsliv och drömde om äventyr och så vidare. Och sen efter han hade gått ut college så kände han att han inte ville leva ett vanligt liv, utan han drogs mot äventyr och naturen. Så att han ville kombinera sina intressen då, så han började då jobba lite som snickare och började klättra i berg så länge, och klättrade i Alaska på 80-talet. Och sen så när han var i Alaska där och skrev på tak, så hittade de en död person i Alaska i en buss. Och då vet ni kanske vilken bok jag har läst.
Ja, yeah. Into the Wild.
Ja.
Ah, ja, ja.
Precis.
Ja. Okay.
Så jag läste den boken, och den handlar ju om en man som har lite liknande liv. Som är en ganska bra student som har mycket... Ja, han har fått lite ekonomisk backning, har lyckats väl i college och sånt, men som väljer att donera bort alla sina pengar och att han ska leva utanför samhället då. Han är trött på samhället och kommersialism och så vidare. Så att han bestämmer sig för att han ska ut i vildmarken i Alaska och överleva där utan att ha någon kontakt. Så att han lämnar ett par brev och sen sticker han ut dit. Och sen så hittas han då död i en sån här gammal van. Och då så har han skrivit den här boken som då handlar om hans liv. Så det är lite semi-biografi, samtidigt som han då pratar om modernt samhälle för att vara då på 80-90-talet och äventyr och sånt. Och den har ju sen också blivit en film som Sean Penn har regisserat, som har blivit väldigt hypad också. Bra film. Jag hade inte läst boken innan, men jag har sett filmen för länge sedan. Så jag tänkte jag ska se om filmen nu när jag har läst boken också. Väldigt intressant och bra bok.
Är det bara jag som typ ett par gånger om året känner att man borde göra typ det där?
Alltså, det tror jag alla känner.
Men, eller hur? Det är liksom någon form av så här drift. Så bara, fan fett, det bara att ge sig ut i skogen. Sen slå upp ett tält och sen så lever man där. Det känner jag alltså, ett par gånger om året känner jag
Anton är en som inte
kan inte riktigt relatera. Nej.
Men det är ju en mäktig känsla. Men någon gång när jag läste den också, så tänkte jag typ så bara, ja, men hur hade man gjort det och sånt? Men man inser ganska snabbt att man hade ju inte överlevt mer än ett par dagar. Kanske till och med en dag.
Ja, det beror på, regnade lever man inte länge, känner jag. Då är det,
alltså, han är ju i Alaska. Alltså det är inte världens snällaste klimat runt omkring. De pratade om att det var såna jättestora myggor som bara åt upp en om man inte var helt täckt med kroppen. Och det fanns liksom inga växter och sånt. Det fanns ju lite växter, men det fanns liksom inga frukter och sånt som växte, utan man fick äta lite mossa och olika små plantor och sånt. Och sen så jagar han en älg också som han lyckas skjuta, men han vet inte hur han ska ta hand om köttet så att det ruttnar bort.
Det är ju ikoniskt sånt, så det... i filmen. Det är det jag minns mest nästan.
Ja, så att det är mycket sånt man känner att jag hade nog inte kunnat skjuta en älg.
Nej, men man hade inte behövt göra det i Alaska. Tänk om man gör det utanför Hestra. Alltså där hade man ändå...
Ja, men det är mycket myggor där också. Alltså,
man plockar lite bär och sånt, och om det skiter sig får man gå hem och raida Sörens garage liksom.
Ja, det är väl sant. Om man hade fått bo hos Sören på nätterna så kanske han hade kunnat gå runt där.
Men man klarar sig någon vecka. Alltså, det är vatten är väl det svåra. Alltså, man klarar sig utan mat gör man ju typ en månad. Särskilt om man, som jag, har lite reserver. Så att om man inte har något jättesjukt klimat så hade man klarat sig ett tag. Får man bara hitta lite vatten och koka lite grann och sådär. Jag hade klarat det lätt en månad.
Du säger det. Han var ju ändå liksom förberedd och så här, hade den här visionen. Han klarade sig i 100 dagar ungefär, så var det kört.
Ja, inte en chans att klara det en månad, Sebbe.
Alltså, okej.
Okay. Kanske om du får stjäla mat från folk som bor. Då kanske man klarar sig.
Man kan ju äta, tänker jag. Alltså, det finns ju massa bär och så. Alltså,
ja, det tänker jag.
Och liksom svamp.
Typ sen kantarell. Äter du ett lingon som inte är ett lingon, som är någon jävla sån här krukbär, och så är det giftigt, och sen är det över.
Ja.
Det är mycket sån skit.
Strand hade klarat sig.
Ja.
Vår kompis Strand. Han hade klarat sig, men kanske man har haft honom med sig. Nej, alltså man tänker sig att det är lite så fascinerande känsla ändå att man skulle göra det och bara försvinna lite och sånt. Men sen när man börjar gå igenom det lite så planerade lite mer i huvudet så...
Som jag minns så filmen så dör, eller jag kanske inte ska spoila det, men som jag minns det så dör han väl för att han äter någonting som man inte riktigt vet, och så är det giftigt, typ.
Han äter en sån typ rot eller sånt, och sen så inser han att han kommer dö också.
Ja.
Så att han fattar ju att han kommer dö, så han tar ju några bilder på sig själv och skriver typ ett avskedsbrev, och sen lägger han sig och zonar ut. Och vänta på sin död typ. Så att,
Sebbe, 2,5 dagar in.
Jag tror jag är en kantarell, men egentligen är det flugsvamp.
Tror du verkligen att han klarar sig 2,5 dagar? Jag är tveksam. Tre timmar in, sen är det psykbrott. Anton hade i alla fall inte klarat sig. Om vi hade släppt ut alla tre så hade han överlevt.
Anton hade dött först, men han hade som minst liksom sparenergi, om man ska säga.
Anton hade tagit livet av sig. Han hade teknologi runt omkring
sig. Han får väl med sig i podd och telefon, gissar jag. Annars är det bara, gå ut i sjön direkt. Långsamt. Stenar i fickorna.
Vi släpper ut Anton i skrille och hittar honom i ett träd på 3 kilometer slingan efter 2 timmar.
Han har vävt ett rep för att kunna hänga sig själv. Vi går vidare.
Jävla spännande bok. Men du tyckte den var bra, eller?
Alltså, jag tyckte den var jättebra. Jag tyckte den var bra.
Jag är väldigt
Anton, vad har du till oss?
Är vi på mig nu igen? Jag kan ta då, jag har 2 böcker som jag får ta som en klump här, för det behandlar exakt samma tema. För jag började med att lyssna på Bombmaffian av Malcolm Gladwell. En ganska ny bok, tror jag. Jag har inte läst någon av hans böcker tidigare. Det antar jag att ni har gjort, kanske.
1000 timmars mannen.
Ja, han har ju skrivit många väldigt kända böcker. Men den här då handlar om andra världskriget, så den intresserade mig direkt då. Och det hela liksom upplägget med boken är egentligen att han berättar om att under andra världskriget så fanns det 2 olika skolor för liksom flygbombningar. Där de ena ville att man skulle liksom bomba strategiskt, sikta på fabriker som är viktiga liksom, och broar och så vidare. Och den
lite
andra
skolan, som de gjorde i Dresden då?
Ja, precis. Som den andra skolan som bara ville att man skulle bomba skiten av allt som de gjorde i Dresden. Och så handlar det då om hur de här olika sidorna lite... Först är den ena som liksom har överhanden och sen svänger det, och Churchill är först strategisk bombare och sen så vill han bomba skiten av allt. Så lite sådana de olika perspektiven. Och så har han en take på det då, att ja, det är inte säkert att det ena är godare än det andra, liksom. Eller bättre ur ett mänskligt perspektiv. Han ska ju alltid göra någon sån take på det. Jag tyckte han var, alltså, det var väl helt okej, intressant sådär, men alltså, jag tyckte ju det mest intressanta var hur han beskrev liksom de här olika teknikerna de tog fram för att sikta med bomber och sånt. Jag tyckte inte han hade någon jättebra poäng eller något sånt där som han kom med. Alltså det var ingen bra slutkläm eller något sånt. Men jag tyckte det var en intressant bok att läsa. Jag fick lära mig mycket om olika sikten och olika väderförhållanden i ovanför Japan och sånt där när de skulle bomba där. Så det var helt i min smak. Men när jag var klar med den här då så kände jag, åh fan, jag hade velat ha mer. Och så var jag inte riktigt nöjd med slutet innan knöt ihop det så bra. Och så såg jag, nej men oj, nu för bara 3 dagar sedan typ så släpptes det en bok som heter Bombkriget 1939-1945. En svensk bok av Ulf Sander. Så då bara drog jag igång den direkt också, bara för att få ett annat perspektiv, lite mer. Jag tänkte då, men den här är kanske lite mer då basic bara, alltså beskrivning av, ja, alltså utan att ha en take på det, bara berätta om hur planen utvecklades under kriget. Och det var den väl, alltså det var lite mer traditionellt berättad, men den hade lite andra perspektiv också som inte Gladwell tog upp, så jag tyckte det var kul att lyssna på båda.
Pratar om någonting om modern stridsföring också med drönare och sånt? Eller det...
Nej, ingenting om det. Nej. Det var bara fokuserat på andra världskriget.
Båda två?
Båda två. Och den här bombkriget då, den heter ju till och med 1939-1945. Så den var ju verkligen specificerad. Men den är en del av världens dramatiska historia, heter den bokserien, såg jag. Och det är Dick Harrison som har börjat den bokserien och skrivit de flesta av delarna i den. Så det är kul. Dick är ju en, ja, han är ju en kär vän av podden.
Tvärtom.
Tvärtom, ja. så jag rekommenderar väl helt okej båda de här egentligen. Bombkriget och bombmaffian. Men man ska ju vara väldigt intresserad av krig för att det ska bli kul, tror jag.
Krig är bra. Som Anton krig är bra. Skulle sagt det. Framförallt andra världskriget är bra.
Ja, framförallt det.
Okej. Okay. Ska vi gå vidare till någonting som inte är hype?
Ja.
Och vilket är tråkigt, för den som har rekommenderat den här boken, det är ingen mindre än min gode
Bunkerflo.
Vän på Bunkerflo bibliotek.
Nej,
nej.
I trusted you. Och det är då en bokserie, första boken, som heter Novell 11 bok 18 av en norsk författare som heter Dag Solstad. Och det som var lite kul med den, det är att det var 2 böcker i en. Som det var att, man läste den vanliga, som vanligt. Och sen helt plötsligt kom man till slutet. Och då så vände man bara boken. Och så läste man bok nummer 2 från baksidan. Men jag gjorde aldrig det. Och jag har glömt, eller inte glömt, men jag har lämnat tillbaka boken. För att jag tänkte att jag ska läsa ut den. Så den är typ så här 2,5 veckor försenad nu. Det bara tickar pengar varje dag för
nej,
bok.
Men
som jag inte ens tyckte var särskilt bra. Och som jag inte vet om jag vill läsa. Men som jag ändå känner så här, jag har ju ändå läst hälften av boken. I alla fall.
Men vadå, hur menar du att man ska kunna läsa den baklänges? Är bokstäverna upp och ner då?
Alltså, eller hälften av boken är vänd åt andra hållet. Så när du vänder boken så blir det på rätt håll. Men är så. Så att det är som en manga konstant. Nästan liksom. Så, skitsamma. Och då,
låter skumt.
Ja, det var mycket skumt. Men jag tyckte det var ett kul grepp. Men boken var inte lika kul. Det handlar om en man som precis har fyllt 50 och han har börjat liksom typ så här. Men fundera på sitt liv ungefär. Och de liksom, nästan slumpmässiga händelserna har lett till honom dit han är idag. Alltså en bok med ganska mycket existentiella funderingar liksom, om livet och liksom, varför livet är som det är. När han var ung så gjorde han en kvinna gravid och lämnade henne sen för att han ville inte ha barn. Och sen träffar han då en annan kvinna som han är gift med. Som, hon bryr sig bara om typ teater och jättepopulär. Så, och han är någon form av sidekick som inte bryr sig om teater. Men han tvingas ändå leva i den världen. Och sen, han jobbar typ som landsfiskal. Alltså typ kronofogde i en stad då i Norge. Och så är det bara, ja men det är långsamt och puttrande. Och han liksom connectar med sin son lite grann. Och sen så är det riktigt, riktigt sjukt. Alltså slutet är så sjukt att jag ändå vill läsa vidare. Alltså slutet var verkligen sjukt. Okay.
Oväntat.
Och då, alltså du kanske inte, jag vill ändå spoila för att det var, för ni kommer inte läsa den då, eller hur?
Man kan hoppa fram lite nu då om man inte vill spoila. Jag kommer inte läsa den.
Om man vill läsa novell 11, bok 18 av Dag Solstad, sluta lyssna nu och ska ni börja lyssna igenom en halv minut. Kanske en. Nej, då är det så att den här mannen det är typ, han får bara för sig att han och en, liksom att han tillsammans med en läkare som blir hans polare, att han ska låtsas att han har blivit handikappad, så att han typ ska få handikappsstöd. Så då åker han, och så tror jag han liksom låtsas att han, alltså att han råkar ut för en olycka och genomgår en operation, men egentligen så är han helt frisk. Och sen så hamnar då situationen, han sitter i rullstol, han får lite cash och sånt, men det är inte så mycket pengar så här. Men sen måste han låtsas att han är rullstolsbunden då resten av sitt liv liksom.
Buren.
Att han ser, alltså, och så vill han ju inte det, och så får han liksom så här, det blir bara panik i alla fall, liksom kan inte. Och sen så till slut då så känner han, jag måste berätta för någon. Och så gör han då det, och sen så bok nummer två då börjar den efter han kommer ut i fängelse då för det här bedrägeriet. Jag tyckte, alltså, det var kanske inte så bra beskrivet, men jag tyckte det var så, alltså, så sjuk grej att de bara så här, men ska jag låtsas att jag sitter i rullstol? Det var inte så att han behövde pengarna heller, och han fick inte så mycket pengar, utan det var mer liksom typ för att han ville uppmärksamhet. Alltså det där var riktigt...
Det är det Anton tänker på när vi tänker på att flytta ut i ödemarken. Han kan inte låtsas sitta i rullstol.
Ganska låtsas.
Drömlivet, kanske inte. Ja. Det låter lite som han växtmagiken i Valdens Augustvinnare. Han hade ju fixat sig något livstidssjukbidrag.
Jo, men om man ska göra det, så är ju tipset att ha någon sjukdom som folk inte kan se.
Ja.
För att det är ju ganska trist om man inte behöver sitta i rullstol. Att behöva göra,
ja, det är ju tacksamt med psykiska åkommor där.
Ja, men typ. Eller så här, jag har liksom diffusa smärtor. Alltså sådär. Det är svårt, man ser inte det. Så att det är väl tipset då om man ska begå den här typen av bedrägeri.
Jaha, men hur mycket ska den här boken kosta dig då, Sebbe? Vad har du för plan? Ska du läsa den andra halva? Alltså, kommer berättelsen fortsätta då? Eller vad är...
Ja,
men har du ens läst boken? Kan man inte låna om böcker på Bunkerflow bibliotek?
Jo, men den här tror jag någon annan har reserverat. Så att
det är någon som är riktigt sugen.
Jag försöker bara göra dem tjänst. Alltså, de vill inte ha den här boken egentligen. Så att,
ibland när man reserverar något så ser man så, oh, jag ska få det den 9 december, står det.
Ser man Sebbe där?
Ja, för ser man så jävla sig.
Men det kommer väl sluta med att jag får köpa boken för typ så 300 spänn eller någonting. Men grejen är att den här andra boken är bara typ 120 sidor. Så jag ska läsa den. Nu har jag ändå betalt för att få läsa den. Så jag ska göra det. Till nästa bok så kommer
Kan du betygsätta dem som två olika? Eller,
ja, det kan jag. Det är det som är fina i Crocsword.
Det är fint.
Och så tror jag det finns en tredje som jag antagligen inte kommer läsa. Men det vet jag inte än förrän jag läst två. Så att det var den boken. Inte så bra. Tack så mycket, Bunkerflow Stadsbibliotek.
Det är dags att lägga ner Biblio och Bibblan nu. 2024
är det han som tipsade om den där Per också? Böden Per?
Nej, den hittade jag själv.
Det är inte samma kille, ja.
Nej. Alltså Henrik, han brukar ha bra tips faktiskt. Men just den här gången, han sa, för han varnade mig faktiskt, för att det finns typ hälften av människorna gillar inte den. Jag vet inte om du är en av dem.
Jag tänker mig att det är så att du har det är hans sätt att hämnas, så att du har lämnat in en bok sen tidigare. Det
kan vara så. Han är förslagen, så att, nej, men det faller ingen skugga på BB, som jag kallar dem, utan
lömske Henrik på BB.
Ja, exakt. Thanks for nothing, man. Okej, ska vi gå vidare?
Jag går vidare, och jag pratade om den här boken innan, Into the Wild. Och nästa bok då som jag har läst heter Into Thin Air. Vet ni vilken bok det är?
Nej.
Samma författare. Tunn luft tror jag heter på svenska. Det är i alla fall samma författare. Och efter han hade släppt den här boken då, som jag sa innan, så var han ju äventyrare och klättrade mycket, och han hade klättrat i Alaska. Det var där han var när han fick nys om den här storyn. Och då så har han haft en dröm sedan han var liten om att klättra upp för Mount Everest. Och han bestämmer sig då för att han ska göra detta. Han får ju lite cash då, antar jag, när han har skrivit den här Into the Wild-boken. Och i början på 90-talet där så har de precis börjat med typ bergsbestigningsturism, så att man kan liksom gå upp med rutinerade bergsbestigare då och boka in sig och köpa då pass för att gå med en grupp då. Så han bestämmer sig för att göra det och går upp då tillsammans med en grupp människor 1996 på Mount Everest. Och under den här bestigningen så är det den absolut dödligaste katastrofen som inträffar på Mount Everest någonsin. Hittills tror jag. Så jag tror det är 15 eller 16 personer som omkommer under den expeditionen som han är med i, som är från hans grupp. Och han lyckas ta sig hela vägen upp, men han berättar ju liksom, han börjar ju den här boken med att berätta om sin barndom och hur han börjar klättra och hans fascination och lite det här också med att drömmen och att han inte känner sig typ så här lycklig i samhället, utan han alltid när han jobbar och när han lever sitt vanliga liv så längtar han liksom ut på äventyren, och när han känner sig liksom euforisk är när han har bestigit berg då, och det här är hans dröm då. Så att han ska upp och klättra på Mount Everest, och sen så handlar det ju då om allting från expeditionens start till slut då.
Är den här berättade jag-form då? Liksom, alltså,
det är hans det är hans egen berättelse, men han berättar ju, det är ju liksom så, det skiftar lite, det är lite fokus på Mount Everest och lite fakta och sånt, och sen så är det lite då om vi i gruppen och hur vi gjorde och sånt, och sen är det lite om Sherpas och lite sånt annat också. Men det var väldigt bra. Den var till och med bättre.
Det här
riktigt intressant bok och sånt. Och det som jag började ju liksom att googla och läsa sånt också. Och det som jag tyckte var alltså mest fascinerande då, för att de sa ju det att om du går över 8000 meter så kallas det då för dödszonen eller death zone. Kan man ju inte riktigt andas, så att de flesta dör ju till slut om man inte har syrgas då. Så att man klättrar ju med syrgas, och de som är riktigt rutinerade då, som har mycket bergsbanor och sånt, de klarar ju av att göra det utan syrgas. Så det är lite så next level challenge om man ska klättra utan syrgas. Men samtidigt som han är där då 1996 så är det också så att så är Göran Kropp där. Vet ni vem Göran Kropp var?
Jaha, pratade vi inte om honom nyligen?
Vet jag
kanske
inte.
Får jag bara flika in? Vi hade en konferens nu för att öka med jobbet, och då var Renata Klumska där, vet ni vad det är?
Ja, hans fru va?
Nej, de var inte gifta, men de var tillsammans. Och hon var den första kvinnan som, svenska kvinnan som besteg Mount Everest 1999. Så då var hon där för föreläsning för oss. Och då visste jag inte vad Göran Kropp var, för att jag är en obildad jävel. Men nu vet jag det, så det är lite kul att...
men det var ju en riktig legend ju på vår tid. Ja. Alltså det, han var ju superkändis i min värld. Eller
honom har man hört mycket om när man växte upp och så. Men det som är lite sjukt då, för att det som hände med den här expeditionen, nu blir det lite spoiler och sånt, men de klättrar ju upp till berget då, och då är det ju så att det finns en lucka när typ jorden vänder mellan vår och sommar, där vindarna vänder, vilket gör att det blir stilla på toppen. Så det är liksom en lucka där man kan gå upp. Och när man har klättrat upp då så tar det ungefär en månad att komma upp, för att man måste liksom klättra upp och ner för att vänja sig vid allting. Och då när man kommer upp till toppen så är det liksom så här, du har typ en chans på dig. Om du inte lyckas den chansen, om det blir dåligt väder eller någonting, så måste man klättra ner. Så det är en kille då i expeditionen, och det är lite det som går fel. Han har försökt år tidigare, bränt hela sina life savings på det här och misslyckats då med att komma till toppen. Så han är riktigt sugen på att gå upp, och då har de sådana speciella tidpunkter. Så om du inte har nått den här punkten vid den här tiden så måste du vända om, för att det är för farligt annars. Och de struntar i det. Men Göran Kropp struntar inte det. Så att han stannar ju då. Så han är ju kvar i basecamp. Så att när de går upp då så stannar han kvar. Och det som är då fascinerande med honom, det är att när han är där då.
Nämns det här i boken? Eller har du bara kollat upp detta?
Nej, det här har jag kollat upp. Alltså han var där samtidigt. För Göran Kropp då, han har ju då cyklat från Sverige dit. Han har ju cyklat hela vägen. I 4 månader har han cyklat. Sen har han bestigit Mount Everest utan syrgas helt och hållet. Och han är den första då någonsin som också gjort det utan Sherpa. Så han har burit all sin packning själv och ingen syrgas. Kommit hela vägen upp till toppstationen och är så nära målet. Men väljer ändå att stanna och vända om liksom. Så att han överlever ju när de andra dör, för att han stannar kvar. Och sen så väntar han in då. Så när de har dött och sånt så vill de ju gå upp och hitta de överlevande. Då går han upp efteråt. Så att han lyckas ju komma hela vägen till toppen. Men han stannar då precis innan. Så han är där samtidigt och berget. Och sen så går han ner och cyklar hem efter det. Så man har ju hört den storyn tidigare om han cyklade. Men jag visste inte att han var utan syrgas och utan Sherpas första någonsin. Och att det hände samtidigt då. Så att det är ju ganska kul och intressant. Och det här finns ju som en film också med, tror jag, Jake Gyllenhaal och någon till. Alltså storyn om den här katastrofen.
Everest heter den. Skitbra film.
Ja, så att det är den expeditionen den här boken handlar om. Och då är det ju så att han som har skrivit Into the Wild, han är ju med i den här expeditionen. Så att han är ju med och klättrar och det är han som skriver boken sen också.
Det känns som att du har hittat en riktigt ny favorit här i John Krakauer.
Vet du vilken författare vi ska läsa om 3 månader?
Ja, jag har faktiskt redan bestämt den boken. Så att jag...
För jag ser här, han har också hans tredje mest populära bok när jag kollar på Goodreads. Den heter Under the Banner Heaven. Och det finns också en väldigt bra tv-serie baserad på den boken. Fast den är lite mer av en deckare, ett mordfall typ. Men det känns som att han har skrivit om mycket spännande grejer.
Ja, och det är också lite så att han har inte varit så här författare, utan han är ju liksom äventyrare som också skriver. Men han skriver väldigt bra, tycker jag.
Ja, vad kul.
Yes,
jag blev skitsugen på båda de här.
Visste ni att det bara är 800 meter från den här basecamp upp till toppen? Det låter ju inte så jävla mycket, men det tar typ 12 timmar eller någonting.
Ja, exakt.
Tycker det låter rätt mycket om det är uppåt.
Jo, men om de tänker att Kebnekaise är, 2100, alltså så... Så, och det är inte så jävla högt liksom. Det har till och med jag lyckats gå upp för. Men och de börjar gå mitt i natten. För att om man går vanlig takt så ska man då liksom komma upp på toppen mitt på dagen, så att man hinner se allting. För börjar man för sent att komma upp så är det mörkt. Då är det lite trist. Så att, då har ni tips om någon ska gå upp för Mount Everest. Börja på natten, annars så blir det ingen bra.
Jag tror du hade klarat det utan syrgas också, Sebbe. Först kan du leva 30 dagar. Du kan gå ner och leva.
Jag lever på berget där en månad. Och sen så klättrar jag upp. Nej, jag har inte det minsta
problem.
Ja, är det Anton nu eller? Jag har tappat...
Ja, det är Anton.
Ja, jag blev helt... jag gick igång som fan på den här författaren nu. Men han finns inte på Next Story, ser jag. Finns han på Storytel? Eller vad har du lyssnat på det här?
Audible.
Nej!
Men jag tror kanske det finns på svenska. Tunn luft. Kanske finns på Storytel, jag vet inte. Kolla upp det. Fortsätt du, ska jag kolla upp det så länge.
Ja, vad ska jag ta då? Då kan jag väl ta en hypad bok då, lyfta upp lite.
Den finns på Storytel, kan jag säga.
Ja, jag får väl skaffa det då.
Båda två, fast den andra finns som e-bok. Men du kan få låna.
Det är exakt i min smak i alla fall. Jag gillar sån här...
Du vet ju vad som händer när Anton lånar din Storytel.
Han brukar inte fråga. Han brukar bara se att han har varit inne.
Var det han ändrade ditt användarnamn? Eller så?
Ja, det har vi inte typ i podden.
Nej, vi har inte gjort det. Jag tänkte att jag ska ta upp det nu. Kan inte du berätta om det, Mattis?
Ja, alltså jag och Anton delade i Storytel för länge sedan. Och sen så var Anton på
Det här var ju typ kanske 5 år sedan. Eller någonting. Alltså det var länge sedan.
Och sen var han för snål för det, så han, trots att han utnyttjade mest, så skrev han att det blir inget mer Storytel nu, jag struntar i det. Sen har inte jag bytt lösenord eller någonting, utan jag har bara låtit det rulla på och haft det. Och sen då, som jag tog upp i förra månaden, så upptäckte jag att någon hade varit inne på Storytel och lagt in böcker i bokhyllan och listat, så tänkte jag, det här är Anton som har gjort detta.
Ja, det sjukaste är ju också, alltså jag hade inte appen installerad, liksom hade inte haft den på flera år. Ladda ner appen, och jag har ju haft kanske 3 telefoner sen jag använde den senast. Laddar ner appen, trycker in den, är inloggad. Alltså det var så jävla sjukt. För till exempel C-more eller så här, de här jävla apparna loggar ut mig fan varannan vecka, känns det som. Men den här appen klarar sig tydligen i 5 år utan...
Ja, kvalitet på den här appen. Ja, och då så kommer jag in där då, så säger jag att Anton har varit inne. Så tänker jag så, okej, Anton har varit inne här. Frågar honom, det är jag som har varit inne. Lyssnat där och sånt. Och sen så pratar vi om det i podden. Och sen 2 dagar senare så går jag in igen. Och då ser jag, välkommen in Anton Idberg. Så tänkte jag, vad har hänt här? Har den registrerat eller någonting? Så skrev jag till dig. Då sa du att du hade troligtvis gått in och ändrat. Du kommer inte ihåg.
Nej, alltså
du troligtvis hade gått in och ändrat namnet. Varför? Det är ett mysterium för mig fortfarande.
Ja, men jag tror det är så här, för jag ler av, alltså det här var ju Albins sämsta period när han var sjuk, så jag hade ganska akut sömnbrist där, och jag tror i ett svagt ögonblick att jag gick in, såg profilen och så bara, men det här är väl min profil då på Öres konto, och så bara döpte jag om den då till mitt nya mitt nya efternamn liksom. Det är lika bra att det står det, att jag uppdaterar det.
Det ligger bra att det står det på mitt konto. Jag kan glädja dig med att jag inte har bytt tillbaka, så det står fortfarande där.
Ja, mycket sjukt beteende. Okej. Låt oss gå vidare efter den lilla erkännandet.
Ja, det var en kul reveal när du skrev det. Jag fattar inte. Men då kanske jag lånar det igen då för Into Thin Air. Men jag har läst nu i alla fall System Collapse av Martha Wells. Det här är då Murderbot igen, som jag pratade om förra månaden. Nu är det bok 7. Det är den nyaste, ja. Precis släppt i år. Tyvärr så har Martha Wells valt att inte göra det lätt för oss, Ebbe. För vi läste ju femman när den var ny, alltså rätt så samtidigt som jag minns det. Det var ju några år sedan. Och sen släppte hon sexan då. Och den utspelar sig innan femman tydligen i timelinen. Det fattade jag inte när jag läste den. Och sen utspelar sig sjuan nu då direkt efter femman i timelinen. Så jag var ju väldigt ofta, för jag hade precis läst sexan som var en helt annan story. Och så gick jag på sjuan då som börjar liksom en sekund efter att femman slutar. Och jag minns inte exakt vad som hände i bok fem. Så det var väldigt trög inledning här tyckte jag. Jag var tvungen att Wikipedia så här, vad fan är det, vad hände nu egentligen? Nu var det helt annorlunda. Bara börjar de mitt i storyn. Men sen tyckte jag den blev mycket bättre. Den här var faktiskt mycket bättre. Den tog fart som fan på slutet. Så den var mycket bättre än den sjätte boken, tyckte jag.
Mm. Kul, du kan få ta och läsa den då. Var Art med? Mm. Han är min favorit.
Art var en vän, väldigt mycket. Det var välkommen. Han är en av de bästa sidokaraktärerna.
Ja, en av de bästa sidokaraktärerna någonsin kanske.
Ja, men verkligen. Mm. Mycket personlighet.
Läs Murderbot. Det är tips från mig till dig, till er alla.
Det är mycket bra sci-fi. Det kommer ju också nyheter nu om att Alexander Skarsgård har blivit castad i tv-serien som ska komma på Murderbot.
Kan vi göra en tv-serie?
Ja, på Apple TV Plus. Så den kommer säkert komma, för Apple TV brukar, när de väl beställer något så brukar det bli av. Mm. Jag har ju alltid tänkt mig Murderbot som mer feminin, men det är väl kul med Alexander Skarsgård, så det kan säkert funka.
Jag har alltid tänkt att det var en kille. Så att då...
Ja, jag vet att vi är lite olika.
Kul att bli vindicated till sist.
Ja.
Är ni redo för hypen?
Ja. Nu kommer den. Rulla ingen.
Jag har läst Körtalon!
Yes!
He Who Fights With Monsters 9. Jag har
är det sista eller?
Nej, ja, det släpptes nu för typ någon vecka sedan. Så den som är helt fresh. Och det här har jag typ 2% kvar eller något sånt. Men jag tycker att alltså, den är klar.
Cheat. Det är okej, Sebbe. Fusk.
Ja, men det är okej. Men alltså, den är bra. Den håller. Den är... alltså, jag behöver inte snacka så mycket om vad som händer. Det är ingen som fattar ändå. Man tar det som åtta innan. Men det är liksom... Det är bra action, de slåss mot någon form av liksom, det är en ny ond typ ras som har tagit sig in då till den här Palimustus eller vad den här fake-världen heter. För de är inte den riktiga världen utan de är liksom magivärlden. Det kommer inte in någon som tycker de är bättre än alla andra. Men är de bättre än Jason Asano? Probably not.
Hur är den i relation till de andra då? Är det liksom typ samma, bättre?
Ja, men typ samma. Jag tycker den är lite för lång. Den är, alltså den här är 2300 bok, eller så här, e-bokssidor på telefonen. Och det jag tycker det är, den tar lång tid att läsa. Och den är inte så, det är inte så hype att jag liksom pallar sitta och läsa 400-500 om dagen som jag gör ibland. Utan det är så här, men jag läser lite där då liksom. Så att det lever ju inte riktigt upp. Alltså den första boken, alltså de första böckerna var ju något helt annat tycker jag. Men det är fortfarande så att jag vill ju ändå fortsätta läsa. Men jag börjar faktiskt i ärlighetens namn känna mig lite utbränd på Körtalon. För jag har läst typ en bok
säg
en månad
inte så
hela året. Så att,
ja, det är tur att du är i kapp nu då nästan, så kan du få lite, lugna ner dig lite sen.
Jag får ju läsa nästa bok nästa månad kanske, sen. Sen är jag klar.
Sen får du vila. Äntligen typ vila.
2 månader tills han släpper nästa 800 sidors bok. Han är ju nått i sin egen klass. Körtalon, He Who Fights With Monsters, nummer 9. Kvalitet, skulle jag säga.
Fett.
Kul bok. Och vi fick så en jingle där också. Jag lovar att läsa första boken när Körtalon är med i podden.
Det är bra.
Okej, jag tror jag har nytt rekord på långt namn. Jag har läst boken Aaron Hernandez, Killing Fields, Exposing Untold Murders, Violence, Cover-ups and the NFL's Shocking Code of Silence. Mm-hmm. Då är det nytt rekord. Aaron Hernandez handlar boken om. Vet ni vem Aaron Hernandez är? Jag tror inte Sebbe vet det, Anton borde veta.
Han är väl
jag gissar att det är en fotbollsspelare då, men nej, jag vet inte om det är tyvärr.
Nej. Det är en amerikansk fotbollsspelare, eller det var en amerikansk fotbollsspelare, han är numera död. Och han 2013 så var det jättestora nyheter i Sverige till och med också, för att han hade då åkt dit för mord. Han var en av dem som var med i New England Patriots när de var som bäst och vann Super Bowls och sånt. Och var en superbra spelare, en tight end spelare. Och som
spelade då, han med Brady då? Eller,
alltså... Han spelade med Brady. Det var, de körde med Brady som quarterback, och sen hade de två tight ends då, Gronkowski och Aaron Hernandez, som var hans två go-to-killar.
Ja, det är lite bekant. Mm-hmm.
Ja, och han hade precis skrivit nytt kontrakt, 44 miljoner dollar tror jag. Och han hade precis fått barn, han hade en ettåring hemma och spelade ju då i det bästa laget och hade vunnit Super Bowl, tror jag att han hade gjort. Och sen så åkte han fast då för ett mord. Och då var det liksom väldigt chockande, bara hur gick det här till liksom? Varför har han mördat då någon? Så det började ju massa spekulationer och massa grejer.
Jävlar vilken storyline. Ja,
shit. Ja, och det blev en lång utredning och de började gräva i hans past då. Och sen kom det fram då två ytterligare mord som han så de trodde han hade begått. Men de kunde inte riktigt bevisa det. Så han blev ju misstänkt för dem också. Och det blev massa skandaler där och sånt. Och sen åkte han in i fängelse. Och det blev lite spoiler för det här liksom storyn om hans liv då. Åkte han in i fängelse och sen blev det ju en jättelång rättstvist där. Och sen kom det ut då också att han var homosexuell eller hade varit där i smyg. Och sen tog han livet av sig. Hängde sig. Och skrev en bibelvers med blod på sitt bröst. Och sen skickade de då hans hjärna till hjärnforskning och upptäckte då det absolut största fallet då, eller det mest grova fallet av CTE då. Som är det här som också var stort vid början på 2010-talet med amerikanska fotbollsspelare, med att de har hjärnskador för att de har fått så många hjärnskakningar.
Han var ju ändå ung då, men hade redan fått...
Han var 28 och de sa att hans hjärna var som en 80-årings typ. Och då började de då spekulera i om det här med det här aggressiva beteendet och att han åker dit för mord och att han hade gjort massa olika saker, om det var... då liksom den sociala uppväxten i tuffa kvarter och gangstergrejen, eller om det hade att göra med CTE, eller om det var en kombination av båda två.
Och får jag bara fråga, då, ja? Alltså de här morden, var det något man hade gjort tidigare, och, eller var det något, alltså gjorde han det när han var spelare?
Det var under tiden han spelade. Och det kom fram, ja, och det kom fram också att han hade typ en, och det var det lite som var så här också, för att de Patriots då som var då bäst i ligan och sånt, de tog ju liksom inte så mycket ansvar för detta, utan de var typ så här bara, nej men vi har releasat honom nu, vi visste inte så mycket om det här. Men sen kom det fram sådana saker som att de hade en extra lägenhet i honom som de hade fixat typ, så han kunde bo där också. Han hade ju sitt hus och sin familj, men sen hade han också typ en getaway lägenhet. Och sen så att han hade tagit massa droger och att han, de typ så drogtestade inte era spelare. Och så var det typ så bara, jo men vi har testat det, men han har inte åkt dit. Och de bara, men alla visste detta liksom. Det har varit en, alltså ja, alla vetat om detta. Så, och det är det som är då NFL's shocking code of silence. Att de har liksom inte uttalat sig och pratat om det här så mycket, och de har inte tagit så mycket ansvar för det. Och sen då han coachen då, Bill Belichick som har coach där, han är också typ då den bästa coachen någonsin, som många tycker, och har många vinster och sånt. Så att det är väldigt stor skandal, och det skrevs rätt mycket i svenska nyheter också. Och både liksom först då att han var så stor stjärna, sen kommer hans nya kontrakt, sen kommer det här med mordet och utredningen, sen kommer att han blir skyldig, sen kommer det här med homosexualiteten, och sen kommer att han tog livet av sig. Så många olika bitar här att täcka upp. Och det har kommit en Netflix-serie om det här tror jag också. Och även en, många podcaster har ju tagit upp det och sånt, men en podcast-serie. Så den här boken går igenom liksom allting då från starten till slutet då, och försöker hitta förklaringar och går in på sådana faktagrejer som har kommit fram i efterhand, och mycket brev som han har lämnat efter sig, och gamla kompisar och lagkamrater som uttalar sig om hur han var i high school och på college och sånt också. Så om man är intresserad av det, väldigt bra bok att läsa om det här fallet.
Mm. Jag antar att du hade rätt bra koll sen innan. Hur mycket mer värde, alltså var det mycket som du inte visste ändå? Eller var det...
Ja, absolut. Jag var ju liksom, jag tittade ju jättemycket när det här hände. Så att när jag tittade som mest så var det ju väldigt mycket Då kollar man ju på många matcher där han spelade. Han var ju en superstjärna och ja, alltså stenkoll på honom innan de här sakerna hände. Så det var ju en sån jättechock. Mm. Det är som en stor fotbollsspelare som, om man följer fotboll liksom, som är topplaget i världen, skulle åka fast för mord och hela den här biten nu. Och sen var det väldigt mycket det här med Concussion och den här filmen och CTE.
Mm, just det.
Mm. Som var ju vännen där också. Så att väldigt spännande och tragisk historia.
Ja, den lät bra den här också. Blir det någon högt betyg? Eller vad?
Ja, absolut. 4 av 5.
Ja, nice. Lät mycket juicy.
Mm. Ser man bara fram emot att Lionel Messi går och skjuter någon i face ett snart, så man kan få motsvarande en sport man själv är intresserad av. Då.
Eller Haaland.
Ja,
ja.
Precis.
Absolut. Vi får väl se. Mm.
Vi får väl se. Ja, håller tummarna. Spännande. Krig är bra.
Ja, exakt. Krig och mord är bra. Just amerikansk fotboll har jag aldrig riktigt fastnat för. Jag är väldigt ointresserad av. Jag bodde i Boston när Patriots vann 2015.
Han spelade ju där också då.
2015?
Nej, alltså han åkte ju 2013 var mordet ju. Så att han spelade till 2013. Men det här var ju, höll ju på då under den tiden. Det borde varit väldigt mycket skriverier när du var där om det.
Jag var upptagen med att dricka Bud Light och inte plugga juridik.
Så att, så att jag har och blogga.
Och blogga. Ja, just det. Mm. Den är borta, bloggen. Den är dold.
Det är
för mycket misär.
Ja.
Och faktiskt, jag började läsa igen. Det gjorde jag när jag var i Boston. Min läskarriär där när Anton delade med sig Red Rising. Då satt jag i Boston och Anton satt i Kanada och läste fantasy. Så, att, ja. Så var det
en fin tid.
Mm. Anton.
Nej. Är vi på mig nu igen?
Jo, det är du. Det är du.
Ska vi ta den vi har läst båda två, Sebbe? Eller vad känner
jag
du för?
Ja, det kan vi. Jag har det är den enda boken jag har kvar. Så har du mer än den kvar så...
Ja, annars har kör vi den. Ja, men vi tar den först, tycker jag.
Ja, jag har faktiskt en bok till. Så att ta den, det blir bra.
Men vi tar The Hogfather då, som vi har läst av Terry Pratchett. Det är ju en del i hans Discworld-serie då, och det är lite av en julberättelse kan man väl säga. The Hogfather är väl ungefär som jultomten då, fast i Terry Pratchetts liksom knasiga fantasy-humor-värld.
Kan vi ta lite bakgrund? Alltså jag tycker ändå, när vi nu pratar om Discworld, för det är, kanske vi pratar om den.
Vi behöver nog lite bakgrund, ja.
Jag har läst ett par i den boken, men Discworld är ju hans magnum opus, eller ska säga, med typ nästan 50 olika böcker som då utspelar sig alla på den här planeten Discworld, som är typ en planet där det är typ tre elefanter som står på varandras ryggar, som i sin tur står på en sköldpadda, och så finns det då den här liksom platta världen, så liksom allting bara rinner ut från sidorna. Sådär. Det är då Discworld. Det finns ett par olika serier i den serien. Bland annat då Döden har en egen serie. Och det här tror jag är bok 3 eller bok 4 i den. Och typ bok 22 i liksom kronologisk ordning i den här Discworld-serien. Mm. Och sen så finns det då par andra. Det finns ett som handlar om ett par häxor som jag har pratat om tidigare. Och så finns det en som handlar om typ Rincewind, som är typ världens sämsta magiker. Och så har han då massa olika sådana... ett par olika serier helt enkelt. Det här är en av dem. Som handlar om döden. Som är kanske en av de härligaste karaktärerna i hela världen, tycker jag. Så.
Ja, men han är ju en gigant inom fantasy, Terry Pratchett. Och gör ju då väldigt mycket humor i sina böcker. Han är ju känd för Good Omens också, som han skrev med Neil Gaiman. Det är ju en väldigt känd fantasy-bok också. Men jag har läst första delen i Discworld och gillade inte alls. Men sen så hoppade vi på den här del 20 nu då. För dels för att det var jultema, men framförallt för att det var Malmös biblioteks bokklubb som valde den här. Och då var det bara att läsa.
Mm. Det kan antagligen ha varit den sista bokklubbsträven någonsin med Malmö Stadsbiblioteks fantasyklubb. Vi har startat en gräsrotsrörelse för att få den att fortsätta, men det verkar som att den är död. Så det är ju faktiskt lite, eller väldigt sorgligt. Tråkigt. Ja. Så att tack för den här tiden får man väl säga då till Simon och Kristina som har haft den bokklubben. Så är det med. Men vad tyckte du om boken?
Alltså jag är ju inget fan. Jag tycker det är svårt med humor i böcker. Det kan få det. Jag gillade ju verkligen inte då när jag har läst Terry Pratchett innan. Jag är inte stort fan av Neil Gaiman som har lite samma ton också. Men när jag började läsa den här så skrattade jag nästan direkt. Alltså på typ 5 sidor in så skrattade jag åt ett skämt. Så jag tyckte den började väldigt bra. Jag var verkligen ombord liksom, på boken. Sen tyckte jag lite kanske att den, vad säger man, liksom outstayed its welcome lite grann. Jag tyckte den, det blev inte lika kul. Det var väldigt mycket samma liksom, grej tyckte jag. Så den var kanske lite lång i min smak. Men verkligen positivt överraskad är jag. Som en novis då i Pratchetts värld.
Så det som är så kul med Pratchett är att han är lite grann som en lök. Han har liksom många olika lager. Så liksom det yttersta laget är kanske det här då liksom sarkastiska och lite alltså som humorbok. Och sen under det finns det ett lager som är typ liksom någon form av ändå hyfsat habil fantasy story liksom. Sen finns det ett lager till som är, då har vi liksom så här, djupa filosofiska liksom religiösa frågor och så vidare. Det finns liksom många olika lager som jag tycker är väldigt intressant. Och jag uppfattar inte alltid alla. Men jag tyckte den var kul. Alltså plotten i den här boken är väl egentligen att finns då någon form av så här mystisk, liksom kallas för auditor, som inte gillar mänskligheten. Någon så här, de vill döda tomten då, eller Hogfather, som skickar en lönnmördare för att ta död på honom, och han försvinner då. Och under tiden då så döden då går in och vikarierar som tomten för att det, eller Hogfather då, för att det är viktigt att folk fortsätter tro på honom då, av olika skäl. Och sen samtidigt har vi då dödens barnbarn som försöker utreda då det här försvinnandet då av Hogfather. Och det blir liksom ganska mycket kul. Sen, och det, framförallt är det då roligt när den här döden ska liksom sitta och låtsas att den här tomten, man har inte riktigt fingertoppskänslan. Och jag tyckte det var jättemycket, jag skrattade jättemycket faktiskt. Sen så tyckte jag kanske storyn som sådan var väl sådär. Men jag uppskattar å andra sidan humorn med dig. Det enda är väl med Terry Pratchett, det är liksom, eller ett par aspekter. En sak, man kan inte läsa den på svenska. Man måste läsa den på originalspråket. För att så mycket av det roliga ligger i språket. Så har man liksom problem med att läsa på engelska så kan man nog inte riktigt ta del av det. Och det andra är att man måste läsa väldigt noggrant. För att liksom på varje sida så finns det så mycket detaljer, så mycket skämt. Så att om man zonar ut lite grann, då tappar man nog mycket av bokens behållning. Och det kan jag vara själv nog skyldig till ibland, att jag orkade inte riktigt koncentrera mig eller var trött och så.
Ja, men så är det. Lite grann.
Men jag tycker absolut man ska, om man gillar fantasy, om man gillar böcker, om man gillar liksom så här sarkastisk brittisk humor, då borde man läsa Discworld-serien och den här boken är väl en av dem då. Så att det är en ojulig men julig bok, kan man väl säga.
Ja, men det var väldigt trevligt med en julbok så, lite tema. Det var perfekt timing, tyckte jag. Så den kan jag rekommendera om man vill ha lite julstämning.
Absolut. Ska jag ta min sista bok då?
Kör du den?
Ja, men gör det.
Då har jag läst en bok som jag vet att du har läst, Anton. För jag sätter på Goodreads. Jag har läst Hur jag lärde mig att förstå världen av Hans Rosling. Och det är Hans Rosling, har ni koll på, antar jag.
Absolut.
Det har vi.
Om det är någon som lyssnar som inte vet vem han är, så var han ju vår stora folkhälsonestor. Han har bland annat skrivit den här boken som heter Factfulness då, och var involverad i den här stiftelsen Gapminder som har gjort liksom mycket för att väcka frågor om, liksom om folkhälsa och sådär. Och mycket, alltså många människors uppfattning om liksom viktiga frågor om folkhälsa är ofta väldigt fel. Man tror att saker är betydligt värre än vad de är i stor utsträckning, kan man säga. Det är väl det, om man ska sammanfatta. Om man ska sammanfatta hans budskap så är det, saker är inte så dåligt som ni tror. Saker blir bättre. Så, ungefär. Men den här boken är ju hans memoarer. De skrevs under tiden han var döende i cancer. Och han har ju gått bort då. Han gick bort innan boken släpptes. Men det här handlar då egentligen om hans resa då, från ung läkare, och han jobbade i Mozambik, och liksom om egentligen hur han lärde sig då, genom att jobba i Afrika framförallt, hur han lärde sig förstå världen och hur han liksom kom till de här insikterna som han sen då har byggt sin karriär på liksom som professor och folkhälsoforskare. Han skriver mycket om liksom, han har väldigt så här tuffa beslut som han tvingas att ta, om hur man liksom får resurser att räcka till och prioriteringar man behöver göra när man har väldigt lite resurser och det finns ett stort behov. hur liksom man då bör prioritera de resurserna för att få liksom högsta, alltså högsta möjliga nytta av pengarna egentligen. Att det kanske inte är värt att rädda varje patient som kommer in till dig om du istället kan lägga pengar på att liksom utbilda liksom andra så här, för att de flesta människor som dör, dör inte på sjukhuset utan de dör då ute i buschen. Så att det är mycket den typen av budskap. Mm. Jag tyckte den var intressant. Men sen så tycker jag att ska man, alltså factfulness är mycket bättre.
Jag tänkte fråga det, har du läst den? Den tycker jag också är mycket bättre.
Den fick vi faktiskt på mitt förra jobb. Och sen hade vi då Roslings son var och föreläste på en av våra konferenser. Och då inför den så läste jag den boken.
Den starkaste anekdoten som jag minns från den här biografin, jag tror den är det i alla fall, att den inte är factfulness. Det är den här som visar på fördomar, att det är någon läkarstudent som kommer ner då till Afrika för att hjälpa honom. Och så är det en hiss som håller på att stängas. Och så sticker hon in foten för att hålla hissen precis när den ska slå igen. Så som man gör ofta liksom, bara för att man ska hinna med hissen och få den att öppnas igen. Och så har de ju då inte ett sånt automatiskt liksom stopp som känner av där på hissarna på det här sjukhuset. Då, utan den bara slår ju igen med hennes fot, när hennes fot är insticken. Mm. Och då menar han på det då att man vet liksom inte vilka fördomar man har, för det är så djupt inpräntat. Så den tänker jag på ofta. Det var en av dem jag tog med mig från boken.
Det är en bra anekdot, men 1. Den är från Factfulness.
Fan.
2. Den var inte alls så som du berättar henne.
Ja, men ungefär så är det väl.
Nej,
det var det Anton tog med sig.
Det var svenska studenter som kom till Indien. Och så var det då en svensk student.
Det är samma sak.
Men du sa att det var något du snackade om afrikansk student och sådär. Men just nej, där var väl poängen liksom att vi i Sverige, att vi har liksom så mycket säkerhet. Alltså, man utgår från att saker är som där hos en själv. Liksom. Ja. Alltså, just att man har så mycket säkerhet, men där har man inte det.
Men, jag menar inte, jag blandar ihop Indien med Afrika. Men jag menar att det var en student.
Och tala om fördomar och dina lärdomar.
Ja, det är typ samma sak.
Ja, men det var för att du pratade om Mozambique där, så jag tänkte, ja men det var nog där då. Ja, det var ju synd. Mm. Men det var i alla fall en väldigt bra anekdot.
Mm. Då har vi Rebecka här. Ska vi vara med i podden?
Hej, hej.
Säga någonting.
Hon vinkade i alla fall till oss.
Men en väldigt bra anekdot. Och den är ju som sagt från Factfulness. Och jag tycker det är det man ska läsa. Men om man vill ha mer av Hans Rosling eller vill veta mer om honom som person, då kan man läsa den här. För den är ju mer, det är mer en memoir. Kan man säga.
Hade du läst den, Anton? Eller det kändes inte som det?
Nej, jag minns. Det här är en av få anekdoter. Jag minns också det här med aporna, men det är väl också Factfulness.
Ja, men det pratar han ju om i den här också. Men det är ju mer, i Factfulness får man göra de testen.
Jag kom på en grej till nu. Han ramlade i ett dike och höll på att döva när han var liten. Det är väl i den här boken då?
Det är den här boken,
ja. Ja, kolla. Någonting.
Avfallsdike som han höll på att drunkna i folks bajs och sånt. Det har hänt en del i Sverige. Och det tyckte jag var väldigt intressant, just när man också berättade om bara på ett par generationer egentligen vad som hände. Och att man då ser, alltså kan förvänta sig motsvarande utveckling i, alltså för de fattiga länderna i Afrika. Alltså att det är liksom mycket det att det var inte så länge sedan vi var där själva. Så. Och det är klart att det är orimligt att alltså, tänka att det inte kommer ske en motsvarande utveckling i andra delar av världen som vi har haft här då, givet vissa förutsättningar. Men...
Ja, men 3 av 5 hade jag på den boken, säger jag. Tycker du något liknande eller vad?
Jag är ju lite mer generös, så det kanske blir 4 då. För att jag gillar ändå Rosling. Men också okay. om man läser Factfulness, så det är ju en del som känns lite liksom repetitivt också. Tycker jag nog ändå. Men
Intressant. Jag tar min halva bok här då. Jag har faktiskt inte riktigt orkat. Jaha, förlåt. Jag trodde du var... Nej, men då får du hoppa in, såklart.
Jag har en liten halv också, kan man säga. Mm. Nej, det är en hel bok, men den här boken heter The Truth About Aaron, My Journey to Understanding My Brother. Den handlar också om Aaron Hernandez. Det fick jag komplettera med när jag hade läst den andra boken. Det här är då hans brorsa som har skrivit en bok också, där han förklarade från sitt perspektiv och från familjens perspektiv som har kommit nu. Jag vet inte vilken av dem som kom först faktiskt, men den ena är ju mer saklig och liksom kritisk mot honom och hans val i livet och sånt. Och den här är lite mer att han ska förstå liksom hur det blev som det blev, och han försöker hitta liksom sätt och någon att skylla på typ. Är det liksom att de inte har haft säkerhet i NFL, och är det att fotbollen är dålig, eller är det kriminaliteten och deras uppväxt? Är det deras pappa som slog dem som barn? Hur liksom har det kunnat gå så här snett? Så han ger liksom en bild från allting. Och han, jag alltså, läste ju den här boken och sen så tittade jag, för han spelade också amerikansk fotboll, men han var inte lika duktig, så han tog sig inte vidare till NFL, utan han spelade lite i college och sen blev han coach efter det. Men han har tydligen fått ett totalt psykbryt efter det här och skulle gå in och göra någon school shooting och sånt, så jag tror att han sitter inne nu också, brorsan, så att det har inte gått så jättebra för honom heller. Nej. Men det var mer komplementerade den andra boken.
Det var spännande. Har de skannat hans hjärna också? Har han också CET?
Alltså man kan inte göra det förrän man är död. Okay. Så att vi får vänta lite.
Nej då. Det var ju tråkigt. Det lät som en intressant bok ändå att få det perspektivet också.
Ja, men de komplementerade honom bra.
Ja. Okej, förlåt Öre. Har du någon mer sen också?
Nej, det var min sista.
Ja, men då tar jag min sista nu också. Historien om Sverige heter den, från istiden till renässansen, och det är då en companion book till den här tv-serien som går på SVT nu. Det är Bo Eriksson och Kristina Ekerå Eriksson som har skrivit den. Och ja, alltså det, till att börja med kan man säga att det finns en bok som Herman Lindqvist har skrivit som heter Historien om Sverige från istid till framtid. Den alltså nästan exakt samma titel. Ja, den har jag varit tvungen på att läsa också, men jag har inte gjort det. Så det var ju lite rörigt att de döper det då i princip till exakt samma sak. Men det må så vara. Det har varit svår googlad i alla fall den här boken när jag har försökt leta lite information om den. Men jag var, alltså jag gillar den här tv-serien på SVT väldigt mycket. Jag är historieintresserad och tycker den liksom, ja, alltså det är ju ganska basic historia så, men det är trevligt presenterat. Och jag tänkte att ja, men den här boken kan man nog få ganska mycket mer värde, att de förklarar lite mer hur de har kommit fram till de här olika, ja, men det de säger i tv-serien, för de är ju väldigt så här var det, det här hände. De är inte så nyanserade i tv-serien. Så jag tänkte man kanske får lite mer olika vinklar här i boken, men alltså, så är det egentligen inte alls, utan det är en väldigt basic genomgång av Sveriges historia även i boken, och den följer tv-serien exakt. Och egentligen är det typ samma manus, men man får då lite fler namn, lite fler kungar liksom i konflikterna, lite fler årtal. Men det är verkligen inte, det var inte allt så mycket intressant som jag trodde. Så jag har inte tagit mig igenom den här, utan det blev mycket skumläsning. Ja, men lite så. Jag läste ju en termin historia på universitetet. Och då fick vi en
sån här...
Med Dick Harrison.
Vän och, då fick vi en, och fan av podden då.
Ja, precis. Då fick vi en supertegelsten liksom som heter typ så här, världens historia. All historia. Och den började jag läsa och tyckte den var skitintressant. Liksom plöjde de första kapitlerna jättelätt. Bara, åh jävlar vad nice. Det här kommer bli en lätt kurs. Det här kommer jag plöja igenom. Men sen blir det lite så, ja, ju längre man kommer så börjar det kännas lite mer som jobb och sådär. Och det bara, fan, nu börjar det bli segt att läsa. Och lite den feelingen fick jag med den här boken också. Så lite att, nu är det inte så lustfyllt längre. Nu är det mest bara läsa för att läsa. Så jag droppade faktiskt av på den här. Men, och sen är det mycket bilder då som de har tagit från tv-serien. Så många uppslag är liksom bara ett helt bilduppslag. Så det är lite mer av en coffee table-bok än liksom en utvidgande med mer info från tv-serien. Så jag var inte jättenöjd, tyvärr. Se serien istället är mitt tips. Det är roligare.
Okej. Där var vi igenom det.
Där var vi igenom det, ja. Jajamän.
Det är i vanlig ordning så tar det svinlång tid.
Ja, men det...
Vem var det som hade skrivit den boken, sa du, Anton?
Bo Eriksson och Kristina Eriksson.
Okej, okay, ja. Mm. Yes. Då är det dags, Anton, det dags. För vad då?
Nu är det dags att presentera nästa månads bok. Som du ska helt välja. Helt
korrekt, ja. Det är jag som ska välja.
Nej, fan, det stämmer.
Jag har kval.
Valt riktigt.
Det blir som bäst när ni får lov att välja utifrån mina parametrar. Och därför
så när vi valde den bästa boken? Eller?
Förra året, ja. Och nu ska ni få möjlighet att välja nästa års bästa bok då. För att det räknar för nästa år. Och då kommer ni få följande val. Väldigt gammal bok. Gammal. Eller väldigt ny.
Oj, oj, oj.
Gammal röstar jag på.
Alltså jag behöver någonting. Oh, det är mycket som händer här nu över julen. Jag behöver något enkelt, känner jag. Men du vill ha gammal, säger du det?
Jag tänker mitten.
Ja. Gammal är längst, kan jag säga.
Det är längsta boken. Ja, då röstar jag på ny. Då får du slumpa, Sebbe.
Ja, men då får ni köra sten, sax, påse här då, kanske.
Okej.
Okay. Ja.
Sten, sax, påse.
Du visar inte i kameran.
Så, vi var samma, okej.
Okay. Det här är riktigt bra content för övrigt, för er som inte ser.
Jag får nog tajta lite i klippningen, Sebbe.
Sten, sax,
påse.
Påse. Okej, okay, du vann.
Yes.
Okay. Ja. Och då tänkte jag faktiskt, nu har vi redan pratat om den, då tar vi Yellowface av RF Kuang, som ju bäst. Mm. Det blir så här lite fattigt val, eftersom den ju ändå har vunnit Goodreads Choice Award.
Men jag hade spontant tagit så att du kom på det under tiden nu vi poddade.
Nej, men jag hade funderat på den faktiskt.
Jag hade tagit den nästa gång annars.
Ja, det var min tanke. Bra. Sist fuskade du ju tog den här tomorrow. Då gjorde du ju samma sak. Så att, nu eftersom ni inte vill läsa något eller så kan jag spara de böckerna till nästa gång när Anton är i en bättre liksom, position i sitt liv och kanske
Anton är mer psykiskt stabil.
Ja, det är en tuff period nu.
Och kanske orkar med en Nobelpristagare. För det var det ni har fått om ni hade tagit en gammal. Hade ni tagit en mycket gammal så hade ni fått en liten Into the Wild-inspirerad liknande bok. Som bara var typ 120 sidor lång. Så att det är synd.
Oj, oj, oj.
Men då kör vi RF Kuangs Yellowface. Så håller vi oss också lite relevanta då genom att välja nya böcker. Så det låter väl bra.
Mycket trevligt.
Mm.
Okay. Ja, och då är det dags att prata om månadens bok.
Ja, det är det.
Och det är ju faktiskt så att det är jag som har valt. Och den här gången så har jag valt en bok av min favoritförfattare den senaste tiden, Michael Lewis, som heter The Premonition, va?
Ja,
korrekt.
A Pandemic Story, som då handlar om pandemier, kan man väl egentligen säga. Börjar prata om pandemier, första delen av boken, och jag har för mig, jag kommer inte ihåg exakt, men att det börjar väl typ 2004 började de prata liksom, och hon, de som de börjar att följa, så pratar de ju om då spanska sjukan och går bakåt i tiden och hur pandemihanteringen har sett ut i USA, om det finns någon plan och hur man ska göra om det kommer en pandemi. Sen pratar de lite om sjukvården och sjukvårdssystemet i USA och det här med den mänskliga faktorn mycket, och sen så blir det mer fokus då på coronapandemin då. I slutet. Kan man sammanfatta den så typ? Och man får ju följa då olika personers perspektiv under tiden också.
Fokus på USA är det ju. Bara
ja, om precis. Fokus på USA. Anton, vad tycker du?
Jo, men jag kände spontant var jag inte alls speciellt sugen på den här när du levererade valet senast. Jag kände, corona fan, det är inte riktigt. Jag vet inte, vill jag liksom ner och tröska i det. Men som du säger så började den ju rätt så mycket med att avhandla då. Ja, men det var ju med Bush där i början liksom, att han liksom fick en sån idé. Vi måste ju ha ett pandemic prevention eller pandemic plan liksom.
Han var väldigt drivande i det.
Ja, det var ju mycket innan corona kom in i bilden som var väldigt intressant. Mm. Så jag kom in i den här rätt så lätt, och det var alltså jag var klar med den här för flera dagar sedan. Ofta är det lite panik för mig att hinna bli klar, men den här var lätt att ta sig igenom tyckte jag. Så det var det var många intressanta betraktelser och mycket sånt som man inte visste liksom om USA. Jag tyckte den var en spännande bok.
Säger du, Seba?
Jag tyckte också det. Jag tyckte det var jätteintressant och jättespännande i början. Jag gillade framförallt så gillar de många karaktärerna egentligen, för det finns väl tre olika huvudspår kan man säga. Det ena är ju hon Charity Dean som är, alltså, hon är typ besatt av pandemier från ung ålder, och hon jobbar som så här local
lite sur också.
Ja, lite sur, men och hon jobbar ju som, alltså i USA så har man ju liksom ett system där de har typ så här public health officers typ på olika nivåer. Så de har någon på statlig nivå, de har någon på federal nivå och så vidare. Sen har de CDC som är liksom de som ska då köra hela skeppet. Men som framgår i den här boken så är de kanske mer bättre på liksom att samla in data och information i efterhand och liksom berätta om vad som har hänt än att faktiskt liksom ta action när det väl brinner. Och just med pandemihantering så är det så att då måste man ju liksom, det måste vara snabba ryck. Om man ska stoppa en pandemi innan det blir en pandemi, då måste man agera liksom direkt. Och den här Charity Dean, hon var väl en, liksom en person som inte var rädd för att göra, ta tag i saker och göra saker liksom och ta skulden. Och då visar sig att i Kalifornien där så de här lokala liksom alltså lokala liksom på bara vissa delar då i staten har sjukt mycket de har sjukt stor befogenhet. De kan i princip för att liksom förhindra smittbildning då av en sjukdom så har de typ rätt att göra vad fan de vill. Och hennes hennes när den börjar det om man liksom när hon har den rollen och hon också gör precis det liksom typ så här okej, nu tror vi det finns hepatit C här. Går in, bara stänger ner en klinik. Fuck it, liksom, jag gör vad jag vill. Ja, det tyckte jag var skitfett. Jag tyckte hon var en riktigt bra, liksom, häftig karaktär. Så det gillar jag som fan.
Alltså, det är kul med eldsjälar så. Alltså, hon levde ju verkligen för så som de målar upp det. Det är väldigt spännande. Livsöver.
Det var en, den tyckte jag var jättebra. Sen den andra, det var ju de här två, vet du, Rickard och Carter, som var de som tog fram den här pandemiplanen. Och det tyckte jag var riktigt sjukt, för att en stor del av boken handlar ju, eller börjar ju 2006 när, och det här är en oväntad hjälte, men George W. Bush som kanske inte är känd för att han liksom varit den kloka, så här, men han läser en bok om spanska sjukan 1918 och bara tänker så här: fan, har vi ingen plan, för det kan hända igen liksom. Det är sjukt att han ändå liksom gör någonting vettigt då.
Ja,
han har liksom 9/11 i bakgrunden och så är det någon som säger till han typ såhär, läs den här boken, this is next typ, de kommer hänga där om det inte, och vi liksom då tar fram en sån här pandemiplanering, och då är det de här två liksom whizkidsen som gör det. Och sen så får de liksom inte riktigt utrymme på grund av hur det politiska systemet ser ut, där man ändrar många av dem som istället för Sverige, där man har statsepidemiolog som är liksom en tjänsteman, så har man ju där liksom politiskt tillsatta personer som då typ rattar CDC och sådär. Så de är ju de som egentligen kan någonting, men de är inte med och styr, utan de har någon form av liksom så här rogue-grupp som typ försöker förhindra pandemin med någon sån mail-kedja. Och det tyckte jag var riktigt sjukt. Mm. Och sen det sista, det är väl han då, Joe, som har det här labbet liksom, som försöker dra igång liksom, försöker dra igång någonting för att faktiskt hindra pandemin när det uppstår. Men återigen, man utnyttjar inte riktigt de resurserna som finns för att man så. Och jag tyckte alla de var bra, och det blir så tydligt vilka brister som finns i amerikanska systemet liksom, med just att det är så uppdelat och det är så kommersiellt styrt, och man har liksom ingen, man har ju typ ingen public health där, utan det är, har man pengar då har man liksom försäkring, men allt är så okoordinerat, och det blir tydligt där, och de var ju verkligen otroligt dåliga. Alltså, de borde varit bäst i världen på att hantera covid, men de var typ sämst av alla länder i västvärlden. Och det blev väldigt tydligt den här.
Det är en spännande kontrast, verkligen.
Mm. De var ju, alltså, det var ju väldigt mycket sådana sjuka grejer som man kände så här, det här borde ju inte kunna hända liksom. Alltså, som de här, tänkte på det som var i slutet, med de här gratistesterna som inte gick att registrera i systemet för att man kunde inte sätta det värdet i den databasen. Alltså, det var mycket sådana saker som man kände så här, bara, och har de ingen liksom övergripande, men det är väl att det är för stort och för många stater och personer inblandade och sånt, att det inte liksom finns någon som är typ så här gör vi och så här styr vi och så här ska det vara. Och som de sa, att om någon kommer på någonting i Kalifornien så kan man inte göra det i någon annan stat, och de kan göra mer och de kan göra mindre där, och hur man stoppar och sånt. Men det som jag tyckte var, jag tyckte den första delen av boken när de inte fokuserade så mycket på corona var den mest intressanta delen. Och det här med, alltså den kanske bästa anekdoten från boken tyckte jag var det här med vattnet på sjukhuset. Alltså med, kommer ni ihåg det?
Ja, du får nog specificera lite.
Alltså varmvattnet. Alltså så här, att de hade ett fel på, det skulle vara en viss temperatur.
Just det.
Och sen så hade de droppat ner i temperatur, så de hade justerat genom att höja upp temperaturen. Och sen så hade då en hantverksfirma varit där och fixat rören utan att de hade fått reda på någonting, vilket gjorde att temperaturerna på vattnet var jättemycket högre. Så när de skulle då duscha patienter så var det någon som blev skollad av vattnet för att vattnet var så mycket varmare. Och då var det typ så bara, jaja, men alla skriker när man gör detta. Och sen det här också med de här testerna som inte kom fram, när de tittade på varför dör så många i både prostatacancer eller coloncancer var det. Varför dör så många, det är så skyrocket på hur många som dör på den i just den här regionen. Vad är det som gör det? Och sen så när han kommer dit och börjar typ så här titta och investigera och upptäcker då att svarstesterna har inte två frimärken på sig, så att de kommer aldrig tillbaka. Nej, till sjukhuset. Det är sådana saker.
Klassisk så, filmscen, liksom en klimax. Ja, det var riktigt snyggt. Det var många sådana.
Ja, mycket bra,
bra anekdoter.
Alltså, jag tyckte det var... Och också liksom hela grejen hur de fick arbeta runt då CDC tyckte jag var intressant. Yeah, yeah. Liksom. Alltså,
precis som du sa, lite rogue-grupp så.
Ja, men just liksom bristen på ledarskap där. Alltså, framförallt då under Donald Trump. Och det är, så här, det är ingen som riktigt vill ta ansvar. Så här, ingen som vågar säga att det är ett problem. Utan folk bara, nej men det kommer inte sprida sig. Och lite samma grej känns som man hade i Sverige. Alltså samma besked gav man här. Nej men det är ingen fara. Så, och sen så var det ju... Mm. En fara.
Och där berömde de ju Kina för det. Alltså det är ju inte så många gånger som man har hört det liksom i hanteringen. Men där var det ju så, de tog det på allvar direkt. De var så här, vi måste göra åtgärder nu. Och vi ser detta liksom och försöker att stoppa det där. Sen gjorde de ju kanske inte helt rätt åtgärder. Men de agerade ju mycket, mycket mer tidigare på saker.
Det är det som är fördelen med att vara en diktatur. Man kan vara lite mer effektiv när saker händer. Nej men just alltså hur mycket som har med politik att göra också. Alltså, och det tyckte jag, hon, Charity Dean, när hon sen jobbar inom staten, hennes chef, hon framstår ju inte så bra i den här boken. Och det är ju en riktig, person, jag googlar på hennes namn. Liksom. Hon har ju en bra befattning där, men hon blev verkligen kastad framför bussen. Liksom, att hon var inkompetent, hon brydde sig inte, hon bara var liksom hysterisk och sådär. Men jag tyckte det var väldigt cool. Sen så tyckte jag nog att i slutet... Det kanske var också för att jag var lite liksom stressad och lite trött. Men i slutet tyckte jag det tappade lite grann. Och jag tyckte kanske inte... Jag hade nog förväntat mig liksom en tydligare wrap-up av det hela. Liksom. Ja. Men jag tyckte inte man fick det. Utan det var ju ganska intressant för de diskuterade den här liksom tidigare från... Jag minns inte när man var 50-talen. Alltså när CDC gjordes om och det blev liksom en politisk representant. Innan hade de ju en tjänsteman också. Men just en som gjorde fel call. Som sa, men nu ska vi vaccinera. Och så visade sig att man inte behövde vaccinera. Och så var det ju i Sverige också. Alltså, det har ju varit mycket snack om det med det här, så svininfluensan. Att där vaccinerar man, sen så kommer man fram till att det var ju onödigt. Och så blev folk sjuka och sådär. Det är ju egentligen exakt samma situation som de nämnde där. Men samtidigt är det så här, nu blir det kanske inte så farligt. Men vi vet ju inte det, att det är så lätt i efterhand att säga att varför, det var ju onödigt. Men när man står i stadiet och inte vet, kommer det här bli liksom en big bauta? Pandemi. Ska vi vaccinera eller ska vi inte? Det finns risker med det, men det finns också otroliga risker med om vi inte gör det. Att man då liksom... Att man hamnar i en dålig position när man är... när man ska ta det beslutet om det blir fel. Och det är klart då, om man har någon som är politiskt tillsatt som är liksom där, måste liksom people-pleasa de som leder. Ja, då vågar man inte ta de svåra besluten. Och det tyckte jag, just det här om mod... Just hur mycket, alltså handlar om att hur viktigt det är att ha mod. Det tyckte jag var väldigt intressant och inspirerande. Och jag tog en bild från ett ställe som jag tyckte var jättebra från Charity Dean, där hon pratar om att typ hennes favoritdel av Bibeln är då David från David and Goliath. Alltså hans berättelse där liksom han lär sig liksom då att bli modig. Han utsätts liksom för att han liksom slåss mot djur och så. Han utsätts för prövningar och bygger upp sitt mod. Och när han sen då ska slåss mot Goliat, då har han liksom de här erfarenheterna. Och också han säger att alltså, mod är som allt annat. Mod är någonting man måste träna upp. Det är ingenting man bara har, utan mod är en skill. Och det tycker jag är faktiskt alltså, sjukt inspirerande och tänkvärt. Alltså, så är det ju. Man måste ju våga göra saker, man måste våga utsätta sig för liksom jobbiga situationer om man ska växa, och det tyckte jag verkligen att hon liksom var ett bra exempel på. Så att det var väldigt mycket som jag gillade med den här boken.
Men jag håller med. Och precis som du sa om svininfluensan, det exemplet de tog upp här i den här boken var väl med SARS då, att där var det med tidigare på det, och så blev det liksom inte så mycket av det utbrottet. Och då var ju det poängen då, att ja, det här var ju exakt liksom fel budskap nu då, att det var så lätt att stänga ner det, så nu tror alla att det kommer vara väldigt lätt. Och lite poängen i slutet var väl, i alla fall det jag tog med mig, att så här, covid var egentligen perfekt för oss, för nu fick vi liksom en ganska mild sjukdom ändå som visade så här, alltså här snabbt kan det gå, så här illa kan det bli, men det var liksom inte så, det blev inte så farligt. Men nu har vi liksom, det var väl det de menar, att nu har vi chansen att ställa om och förbereda oss inför nästa, som kanske är mer dödlig då. Eller var lite så jag tolkade i alla fall poängen.
Sen tyckte jag det var spännande det här med när du gjorde den här smittspridningsgrejen med skolorna.
Ja, alltså, det var skitintressant, ja. Nära barnen eller sånt.
Ja, precis. Hur mycket yta ett barn har jämfört med en vuxen, och att det är liksom den mest kritiska situationen är där kanske. Och sen tittar man på hur vi agerade, att vi stängde typ ner allting, men vi stängde inte ner skolorna. Alltså vi var väldigt måna om att hålla skolorna öppna, medan i deras modell så var det liksom helt tvärtom, att det var ju skolorna som skulle vara först ut.
Just det, just de aspekterna diskuterade de också, för de sa att ja, men om man ska stänga ner skolorna, nej, men då är det folk som inte får skolmat och fattigdom, och det finns liksom massa andra, klart det finns massa negativa saker med att stänga ner skolorna. Och den diskussionen hade vi i Sverige också. Samtidigt som man också sa, eller jag minns att Folkhälsomyndigheten sa att vi har inget belägg för att barn sprider det här i större utsträckning än någon annan. Det var kanske fel, men det var ju det man sa från början, och givet det så kanske det är rätt att inte stänga ner skolorna. Men det funderar jag också mycket, alltså just det här var ju väldigt liksom långt ifrån vår strategi.
Där mötte de ju de sakerna också med, alltså typ, vad händer när man stänger ner skolorna liksom, med folk som inte är, eller barn som inte äter, och kriminaliteten och sånt också, att crime ratesen var högre när skolorna var öppna, och att det var maten, att det inte var så många som liksom verkligen behövde det, och att man hade kunnat göra insatser istället med att ge då sanktioner när det kom till maten, att det fanns andra lösningar som var mycket enklare att göra om man skulle stoppa det liksom i tid. Så jag tyckte att de tog väldigt många bra poänger där också, de som var kunniga. Men det är precis som du säger, det är ju väldigt intressant att det som man får göra med det här är att man får samla på sig data, och det var ju kanske det som de var bäst på, att i efterhand titta och analysera och hitta data och sånt. Man kan ju hoppas, precis som du säger, att de tittar på detta som ett exempel och att de kan jobba ut en plan framöver. Men det blir väldigt tydligt att det fanns ingen plan. Alltså,
nej, men nu vet vi det.
Sen var ju Sverige, var ju, för jag tycker att alltså, Sveriges hantering av pandemin, nu egentligen inte det här handlar om, men alltså, det är ganska intressant där, för det skiljer sig från väldigt många andra. Alltså man känslan i USA, där kändes det som att där gjorde man ingenting för att man inte hade någon som gjorde någonting. Mm. Alltså i Sverige hade man ändå någon form av strategi, sen kan man diskutera om den var rätt eller fel. Liksom, eller, alltså i efterhand så kommer man kunna mäta det. Det kommer antagligen ta lång tid när man kan liksom mäta de totala effekterna. Men i alla fall under liksom, pandemin, så tyckte jag ändå att det fanns liksom en del som tar, alltså jag tyckte nog ändå att så som man hanterade i Sverige kändes liksom rimligt, givet det jag visste då och kanske även det jag vet nu. För alltså om man tänker också liksom påverkan på ekonomi och allt det där, alltså sen så, men det är omöjligt att veta innan. Och det är klart, om fokuset bara är så, men nu måste vi stoppa den här pandemin liksom, så här, det är det enda vi bryr oss om. Nej, då är det givetvis så att då måste man ju se till att hålla avstånd och så vidare. Men sen finns det ju andra saker också. Liksom. Hur värderar man liksom så här, ekonomin, liksom att barn får gå till skolan, alltså allt det där. Liksom. Hur påverkar det på folkhälsan? Alltså, det är sjukt komplicerade frågor. Och jag avundas inte Anders Tegnell. Liksom, sådär. Men bara det att man hade, för det nämnde också någon, bara det att man hade liksom möte, eller varje dag hade de en presskonferens för att berätta det är det här som händer. Det var ju en sån grej, liksom, bara att liksom, få vetskap om läget är viktigt. Och det gjorde man ju bra i Sverige. Så att, men det blir jätteintressant att se långsiktigt när man följer upp det här. Att länder som stängde ner helt, vilket väldigt många liksom, hur har liksom deras hantering av pandemi kontra med Sverige, som ju kanske var ett av de länder i världen som aldrig öppnas. Liksom, från alla aspekter, antalet döda, liksom, smittspridningen, ekonomin. Alltså, det blir ju intressant att se. Liksom,
när... Ja, jag hade gärna velat ha lite mer ett sånt efterperspektiv i den här boken, men nu, jag vet inte när den var släppt, alltså corona kanske inte vill vara över inom sitt datum, så att säga. Men jag hade gärna haft
2021 kom det.
Ja, precis. Det hade varit mer intressant nästan om den släpptes nu, och kanske lite mer slutsatser då, jämförelse mellan fler länder och så jämfört med USA.
Nej, men jag tyckte den var intressant ändå och sånt. Sen så tycker jag fortfarande att hans andra böcker har varit bättre. Jag tycker precis som du sa att han tappar, alltså det finns liksom inte den här tydliga conclusionen i slutet att man kommer fram till någonting, utan det här är mer liksom, den återger, det är många intressanta personer, det är många intressanta saker de tar upp som man inte har tänkt på tidigare, så man tänker så, oj just det, så är det ju kanske. Och det här har jag inte tänkt på tidigare, och det här är ju en helt sjuk grej egentligen som när man säger det så makes sense, men man tänker liksom inte det logiskt och naturligt. Och sen så då när man får se en liksom inblick i hur systemet fungerar och liksom de problemen som finns med vissa saker, demokrati och den här byråkratin som finns och allt möjligt där. Och sen lite det här med Zuckerberg och när de ska gå in med sin insats där också, och det här med att de inte, att de hade kontrakt och att de inte fick ta emot de här gratis. Alltså det var väldigt många olika saker som man tänkt, som man inte har tänkt på tidigare, som man fick tänka på, som var bra. Men lite mer wrap up i slutet. Man kanske skulle lägga till en del typ så om 5-10 år. Där man liksom ger en extra liten sån sammanfattning eller så. Det här hände senare.
Ja. Mm. Jag tyckte en väldigt stark anekdot också, med tanke, alltså, på tal om barnen som vi var lite inne på nyligen. Det var det här, för det var ju många som förespråkade då att skolorna måste fan vara öppna, alltså, annars jobbar inte folk. Skolorna måste verkligen vara öppna, det är väldigt viktigt. Och så sa de då, så, ja, men kommer du skicka dina barn till skolan då om liksom, det kommer ett virus som är farligt för barn? Nej, det kommer jag inte göra. Men tycker du, ska andra skicka sina barn till skolan då? Och så var det en sån tydlig, jag kommer tänka på det, för jag kommer ihåg Alex Schulman, han lyfte ut sina barn liksom självmant när covid kom och stack till Gotland och bara och sket i skolan. Och då var det verkligen så, ja, de rika kanske bara kan göra så, men ja, jag tyckte det var bara en väldigt, det var en väldigt snygg poäng där de gjorde.
Mm. Absolut. Ja, nej, men det var väl allt för den här veckan, eller den här månaden blir det.
Men bra val tycker jag ändå.
Det var mycket bättre än väntat.
Jag har läst den. Jag tyckte om hans sätt att skriva. Så jag kan absolut tänka mig att läsa något mer av Lewis. Får jag ändå säga.
Ja, nej, men du kan få några tips där på vilka jag tycker du borde ta dig an. Alltså han har ju skrivit Big Short också. Den som har blivit film. Jag vet inte om du har sett den.
Vi har snackat om boken.
Jo, men jag vet inte om du har liksom sett den. Men
jag har sett filmen.
Ja, den är ju kanske den mest kända. Så Moneyball är också. Men de här Flash Boys. Flash Boys också. Väldigt bra. Så att han är väldigt duktig och intresserad. Och Sam Bankman-Fried kanske du ska läsa. Du behövde lite info om honom.
Vem var nu
det?
Vem var det?
Ja. SPF. Nej, men han har skrivit väldigt många bra böcker, så att jag kommer fortsätta läsa hans böcker, för att jag tycker han skriver på ett väldigt intressant sätt också.
Ja, men jag håller med, det är liksom engagerande och det är intressant, och han är bra på att beskriva personporträtt, känns som.
Absolut. Det är väl hans starkaste sida, när han har liksom tagit sig an de här karaktärerna, lite såna konstiga karaktärer som han lyfter in i ljuset på ett bra sätt. Som hon sa att när hon jobbade med farliga sjukdomar, att hon räkna med att hon kommer dö på det sättet någon gång typ. Så. Man får inte vara rädd. Många var väldigt rädda, men hon sa så, ja, jag vet redan att förmodligen så kommer jag bli smittad av något sådär en dag. Så när man lär sig acceptera det så blir det mycket lättare att jobba. Yes. Men vi hörs väl om en månad?
Det gör vi. Vi hörs väl om mindre om en månad, för vi ska göra det här.
Vårt hemliga projekt.
Nej, vi har ju årskrönika-avsnittet också.
Ja, det också. Och sen vårt hemliga projekt.
Så att vi hörs imorgon. Men ha det fint. Ja, god jul och gott nytt år till alla. Och till er om vi inte hörs innan dess.
Detsamma.
Tack för det här året. För man också kanske, om man ska avsluta lite sådär. Det var kul, tycker jag. Jag ser fram emot nästa år.
Jag måste ju tyvärr påminna dig. Jag är starkt emot det här, Sebbe. Men du sa ju igår att du hade lagt upp en ny poll på Spotify med röstning. Ja, du ville lyfta. Vill du ta det i slutet?
Men det kanske är för att det nu blev så fina resultat. Jag ställde, som jag brukar göra, en fråga på Spotify. Ni får gärna gå in och svara på det, så vi får bra svarsfrekvens. Men nu, den här senaste månaden, så frågade jag, hur avnjuts bäst en bok? Och då hade vi lite olika alternativ. Vi hade fysisk bok, vi hade e-bok och vi hade ljudbok. Och resultatet är 66% föredrog fysisk bok, eller fysisk format, såklart var svaret där.
The worst one.
Ja, 60% svarade e-bok all the way, och 16% svarade ljudbok for the win. Så att fysisk format. Och sen så har vi då vissa som tycker om något annat. Men man kan faktiskt gilla allt. Men hade jag fått välja ett format så hade det varit vanlig fysisk bok. Det. Mm. Så vi får se vad det blir för någon spännande poll till nästa till det här avsnittet då, helt enkelt.
Ja, det var det. Missa inte det.
Någonting om Antons Storytel-konto då. om han har rätt att kapa det så. men du har haft lite aktivitet i Facebookgruppen också, det är kul. Så fortsätt
att kommentera. Ja, kom in där.
Ja. Kul. Följ oss, ge oss 5 stjärnor och allt annat sånt roligt. Så hörs vi om en månad. God jul, gott nytt år och ha det bäst.
Hej.
Hej.